God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Ert ljus i mörkret i denna vårstämning. Det börjar bli varmare i norr och snön smälter. Ikväll har vi den 12 april 2026. Vi har avsnitt 406. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Simon och Tobias. Tjena grabbar.
Hej.
Hallå, god kväll.
God kväll.
Jag har smält snön fortfarande där uppe, säger du?
Ja, alltså, det är ju tidig vår.
Ja, men väldigt tidigt.
Ja. Här är den borta sedan länge.
Jag vet, men det är ju tragiskt.
Jag såg en humla idag som flög runt, det var väldigt trevligt.
Shit. Ja. Ja. Allt
väldigt vårt.
Jag har säkert sagt det 6 miljoner gånger redan i Radio Nordfront, men här brukar ju snön ligga kvar till månadsskiftet maj-juni, försvinner den sista snön.
Jo.
Och då är
I skuggor och sånt där, eller ja, liksom, vissa platser, ja precis.
Mm. Alltså det är ju sommar då, men det kan finnas kvar.
Ja, men precis.
Typ i slänt, alltså om det är en slänt i en skog.
Ja, dit där, i skogen.
Ja, där det aldrig kommer något sol typ, då kan det ligga kvar till dess.
Jo. Nej, men jag gjorde misstaget att gå ut i skogen och trodde att det var vår. Men just bak i krönet så var det jävla knädjup snö.
Ja,
som fick plumsa. Så att, skenet bedrar. Det smälter snabbt, men det smälter ju inte snabbt i skuggorna då.
Nej,
precis.
Typ på vägarna, de asfalterade vägarna, är ju snön borta typ nu.
Jo.
Och det är ovanligt tidigt att det är... Alltså, eller jag vet inte, men det är i alla fall smält ovanligt mycket för årstiden.
Ja, men det har väl varit en rätt tidig vår i hela Sverige, va? Har det inte
jo,
det?
Men
det var,
som jag sa,
det var en mild vinter ju. Så att...
Som jag sa förut, vi hade ingen snö. Alltså, inte nog med att det var kallt som fan, men vi hade ingen snö. Så nu när den smälte så gick det snabbt, och nu är den borta. Mm. Det blir intressant att se, alltså grundvattennivån borde vara väldigt låg nu i vår. Det är någonting jag brukar ha koll på, eftersom att om man har egen brunn så är det bra att ha vatten.
Ja, det är bra.
Så det är inget bra att börja sommaren med en tom brunn.
Hur gick det för er 2018 där, när det var så himla torrt?
Det blev tomt.
Ja,
hela vägen ner till botten var det torrt. Så att det kan hända. Och då,
hur gjorde ni då?
Alltså, vi kollade upp massa så här... sätt som man kunde fylla brunnen, och det går i princip inte. Utan du måste ha regn, alltså grundnivån måste upp helt enkelt.
Ja.
Du kan fylla på den, men det kommer bara rinna bort.
Du skulle kunna fortsätta gräva.
Jo, det funderade jag på när den då var tom. Tänkte jag, fan, om jag gräver 1 eller 2 meter till, då jävlar, då har vi mycket vatten.
Var försiktig bara när man är nere och jobbar i gropar, det kan vara farligt.
Jo, och så kan du ju gräva upp massa skit också.
Ja,
det är det.
Ja.
När det legat så länge fint, så det lägger sig som.
Ja. Dels kan man ju, alltså, om du är nere i en grop, dels kan du ju ramla ihop, vilket är jäkligt farligt. Även om du bara liksom fastnar upp till typ midjan.
Men kan det i en brunn med betongringar?
Nej, är det bra betongringar och sånt så är det bra. Men när du gräver sen så är det väl ingenting.
Jo, nej, om du gräver
mycket. Det beror på hur djupt du ska gräva.
Jo, precis.
Nej,
precis.
För du vet, om du fastnar, om du kommer ner jord liksom bara upp till typ överdelen av låren på dig och du trycker ihop ordentligt, då kan man dö av det. Och sen är det där med luft... syretillförseln också när man är nere i gropar.
Jo, just det.
Det kan vara farligt.
Jo, nej, det var faktiskt en rörmokare som pratade om det, att du måste ha syrgas när du går ner i brunnen. Och jag bara, what?
Ja, det är folk som har dött av det. Man gräver en gropa typ, så vet du, och så man gräver och sen slutar syret och vara tillräckligt där och svimmar de och så dör de.
Ja, men då måste den fan vara djupare än våran brunn. Alltså. Det känns långsökt att man ska dö där 4 meter.
En brunn är... Nej, men alltså, du behöver inte... Alltså, volymen är ju... betyder ju något också.
Jo.
Är det tillräckligt med
men
volymen?
Men är det inte också hur länge och mycket du andas?
Det också, hur mycket. Men när du står och gräver så andas man ju mycket.
Ja.
Och är brunnen ordentligt bred, liksom, då tar det ju mycket mer tid innan det blir för lite syre. Men risken finns. Så att, man ska ha syre som trycks ner på något sätt via en slang och sånt där.
Yes.
När man jobbar.
Ja, men då får jag skaffa dig då.
Ja.
Skatteåterbäringen för att köpa en syrgasmask. Perfekt. Jo, ikväll ska vi prata om filmer. Vi ska prata om Rupert Lowe. Är det Storbritanniens räddning eller ej? Vi kommer också prata om Iran och den kommande krisen. Den oundvikliga krisen vid det här laget. Men innan det så pratar vi om donationer. Och om man vill donera till min syrgasfond så kan man göra det genom att gå in på nordfront.se och hitta adressen till våran postbox. Då kan man donera med kontanter där. Vi har också tillgång till Swish. Ni kan swisha 070-0738-064. Och så kan ni skriva frågor och kommentarer så kommer vi att läsa upp det i slutet av programmet. Och med det så djupdyker vi in i filmsnacket. Det är ju så här att vi har ju så kallad movie night här hemma. På svenska heter det filmkväll. Och på senaste så har vi haft temat, det var det mycket undergång på senaste. Vi såg Interstellar förra veckan.
Den är ju bra ju.
Ja,
den är ju sjukt bra film.
Alltså jag har ju lagt den på hyllan jättelänge. Det var första gången jag såg den.
Vad tyckte du då?
Jag tyckte den var bra, men...
Ja, det var bra.
Jag är så skeptisk till... jag ska inte säga rymden, men påhitt kring rymden. Och allting som... alltså alla teorier som utvecklas i den där filmen är bara... svammel. Alltså det är
det
svammel alltihopa. Det är lika bra att inte göra en film. För ingenting av det där hände, kan hända. Eller det, finns ingen teori som...
Fast nu tycker du lite så här, vadå, att det här med typ ett hål där vid, var utanför Jupiter eller någonting. Är det typ att det finns ingen fysiologisk grund för det och då blir hela filmen dålig?
Jo, men han far in i ett svart hål och så hittar han typ den fjärde dimensionen och kommer på att det är inte utomjordingar som har skickat signaler utan det är vi i framtiden.
Nu spoilade du för alla då. Men...
den är ju 40 år gammal.
Jo, men alltså, vi visste alltså, men
det är
man måste
ju
köpa lite
det
sånt.
Det finns inget ramverk. Filmer. Det finns ingen ramverk för det där.
Utan men då skulle du kunna störa dig på Aliens också.
Ja, alltså...
Men vad menar du? Jag hängde inte riktigt med. Vadå inget ramverk?
Nej, men att det är orealistiskt. Det finns liksom inget bevis för att svarta hål funkar på det sättet. Tolkar jag dig som, Andreas? Är det inte det? Något sånt?
Jo, men det är också det här att... Alltså jag kommer att spoila den helt nu. Är det okej? Okay? Folk får säga i chatten om de vill läsa.
De får stänga av, du har ju förvarnat.
Ja, för jag kommer att spoila den andra filmen som jag tänkte ta upp också. Men grejen är den att slutsatsen, alltså filmens premiss bygger på att jorden håller på att gå under, det är svält och de måste lämna jorden.
Yes.
Men vi får aldrig någon...
förklaring om vad det beror på.
Nej. Det också, men inte hur de räddade jorden heller. Hela filmen är bara ludd.
Fast de räddade ju inte jorden.
Jo, eller de räddade
mänskligheten genom att flytta. Och det förklaras ju.
Jo.
Det var ju genom hans hjälp då som dottern fick liksom de sista liksom nycklarna eller kunskapen om hur man skulle lösa det. Och så lyckades ju... Via det då så lyckas ju mänskligheten rädda.
Precis. Men, det...
men du menar att det saknas en ordentlig upplösning typ?
Nej, det är mer det här att allting är... Visst är det ju påhittat givetvis. Man kan ju inte säga att mycket är ju påhittat. Men det är som så luddigt. Alltså när man får in ett svart hål, vad som helst kan hända.
Och alltså grejen är att vi vet ju inte exakt. Det finns ju teorier. Och i den här filmen så visar det sig ju att det är på ett annat sätt.
Jo, exakt. Ja.
Men hur som helst, alltså,
men jag tyckte
jag
tycker bra.
Det här är nog, alltså, jag brukar ta den som min bästa film eventuellt.
Bästa film? Säga,
absolut. Okay. Men, den är riktigt bra. Alltså.
Vad är det som gör att den är så bra?
Allt.
Alltså bäst?
Nej, men alltså, den här känslan som finns av den, om det här med att man ger inte upp utan man liksom övervinner problemen. Ja. Inte genom att liksom resignera och lyckas, utan hans den här liksom upptäckar strävan i den. Det tycker jag är mäktigt. Det är liksom väldigt europeiskt på något sätt. Och sen de här otroligt starka scenerna när han liksom lämnar sin familj. Och sen när han inser hur allt han har förlorat på vägen där. När de har blivit vuxna och de har liksom gett upp om honom. Och jag tycker det är så starkt.
Det tyckte jag också. Alltså just den där, mellan de där två, jag vet inte, personligheterna han har. Och så sen tragedin. Alltså hela grejen är ju riktigt tragisk. Alltså i slutet.
Oh ja.
Allting är ju bara tragedi. Men det är också roligt att han skiter fullständigt i sin son. Det handlar mest om hans dotter.
Fast det gör han ju inte.
Nej, inte
han blir ju väldigt ledsen när sonen ger upp där. Och du vet, där också. Jag tycker det, alltså den är jäkligt stark, den filmen. Alltså. Och bra.
Men
jag gillar ju liksom science fiction filmer och sånt där. Men just den här att de löser det och liksom jobbar på det. Den är ju så snyggt gjord också, filmen i övrigt.
Jo, det är den ju, definitivt.
Han är sjukt bra regissör, vad han nu heter. Alla hans filmer är ju bra i princip.
Christopher Nolan.
Ja, precis.
Och Christopher. Jag har fått lära mig att man säger Christopher på engelska.
Jaha, det är alltså inte Christopher.
Christopher Nolan.
Det är svensk. Min norrländsk
bror. Norrländsk dessutom.
Jo. Ja. Nej, men det är definitivt bra. Vad skulle du ge ni betyg då?
Jag?
Ja. Är det en 10 av 10?
Ja.
Om det är den bästa.
Man måste ju ge 10 någonstans. Även om man sätter.
Måste man det?
Nej, men då vi kan ju alltid någon film vara lite bättre. Liksom, det behöver inte vara, den måste ju inte vara den enda bra film, den bästa av alla, utan för mig är det ett litet liksom
110%.
Område där en del filmer kan komma. Jag tror jag har 10 på typ 2 filmer eller något.
Men du behöver inte säga 10, du kan säga 99 av 100 kanske.
Jag satt 10 på den på IMDb.
Mitt problem med att ge någonting en 10, det är ju att man blir ju frestad kanske att göra det ibland, men om det kommer någonting som är ännu bättre, då blir det ju
nedigt. Jo, men det behöver ju inte vara bara en. En 10 är ju, tänk dig 100% i skala. Då är ju 10 kanske 100, mellan 97,5 och 100.
Men är det för att man alltid måste jämföra? Måste man det?
Det är ju en annan sak.
Två olika filmer måste ju kunna hamna på en 10. Det måste inte vara att en av dem måste vara bäst. Liksom.
Det där är en bra poäng. Två filmer kan ju vara bra på
väldigt
olika sätt.
Ja.
Och det är svårt. Egentligen är ju sifferbetyg lite inkompletta på det sättet. Att det viktiga är ju typ alltså
vad som var bra.
Ja, hur exakt. Den var bra. Hur den var bra. Ja, exakt. Inte alltså. Jag har mer och mer börjat känna så att sifferbetyg har sina begränsningar. Det är väl ganska uppenbart att det har det. Men just att det finns så många olika filmer.
Ska vi införa bokstavsbetyg nu eller?
Ja, det är ju lika svårt. Men ibland måste man ju ha någon typ av...
Jag förstår vad du menar.
Men det har ju sina begränsningar.
Den har ju 88% på Nordfront filmer just nu.
Ja, och den har högt
kulturbetyg.
Den ligger väldigt högt på IMDb också, jag för mig.
Mm. Jo, men det var därför jag trodde att den skulle vara tråkig. Jag var rädd för det. Men jag tyckte att den var väldigt underhållande. Just rakt igenom.
8,7 har den. Det är högt för en film alltså.
Mm.
Jag tror den ligger högt upp också på den här 250-listan.
Men de sa ju att det var den moderna 2001. Det var så den beskrevs. Mm. Och jag känner att 2001, den är jävligt vacker och extremt bra för sin tid.
Men
jag tycker att den är lite seg.
Ja, det är den. Precis. Trots att det är en intressanta liksom,
frågor. Jo, den är jättebra. Så
är den seg. Alltså.
Jo, det är ett mästerverk, men jag orkar fan inte se den.
Den här är inte seg. Liksom.
Nej, det är absolut inte. Inte en sekund. Så det var den filmen. Men en annan film jag skulle vilja diskutera, det är Elysium. Har ni sett den?
Den är lite PK.
Jo, den är väldigt PK. Men jag gjorde just det.
Jag har sett den.
Jag har inte sett den, tror jag.
Jag har inte det. Men fan.
Du måste kolla.
Jag har sett allt.
Jag kommer ju inte diskutera.
Jag har sett allt. jag läser, men fortsätt prata.
Så. Men grejen är ju så här att jag slutar ju se filmer typ 2010-11 helt och hållet. Och slutar se alla serier. För att jag tyckte allting var så jävla äckligt. Och så har jag sett några filmer under de åren. Och det är ju typ, vad heter den? Den andra Christopher Nolan, när de hoppar omkring.
Dark Knight? Nej.
Inception. Där kom den.
Typ den är inte filmer. Lika bra. Den är inte lika bra, men okej. Okay. Mm.
Jag tyckte den var jättebra när den kom. Jag tyckte den var typ som den nya Matrix typ.
Fast den var lite för förvirrande bara. Alltså,
där igen, flum. Det är för mycket på.
Alltså har ni sett South Parks parodi på den?
Nej.
Den är ju extremt parodivänlig.
Jag slutade se South Park.
Nej, det är inte South Park. Ja, jag tror det är South. Nej, jag vet. Men alltså, det blir ju lite så här. Det blir ju lite
Men det har ju blivit skämt sen dess.
Alltså, det måste ju gå och göra roligt av det. Alltså, för den är skum alltså.
Men när man såg den var det ju rätt ballt ändå.
Jo, det
måste
var
jag erkänna.
Jag var inte så impad av den faktiskt.
Nej, men jag tyckte när den kom var den bra. Men jag har gjort några stickprov då för att se vars världen är på väg i alla fall. Och Elysium var ju en av de filmerna jag såg kanske ett år eller två efter den kom. Och jag tyckte inte att den var så bra. Men nu såg vi den i fredags. Och grejen är att jag tycker den är ganska bra. Men inte på det sättet som man vill att man ska tycka att den är
bra. Är helt okej. Okay. Alltså, den är underhållande och sådär.
Premissen är så här. Det är år 2154. Jorden håller på att gå under för att den är överbefolkad. Och mongreliserad. Den är ju helt mångrasligt förstörd.
Det är bara invandrare överallt.
Ja. Och det är det som är så intressant, att det är så realistiskt att allt under film, det är bara afrikaner, araber och Matt Damon. Typ, de enda som existerar.
Ja, så kom ju framtiden.
Ja, förutom alla de vita då, som är uppe där på
ja, men exakt.
Elysium.
Exakt. Ja. Så de vita, den ariska rasen, har uppfunnit ett hjul i himlen där man bor i paradiset. Och överstemodern Jodie Foster håller på att styra upp det där och skjuta alla jävla flyktingar som försöker komma dit.
Fast det är ju så få, så att det är ju inte hela de vita. Det är ju typ, du vet, eliten.
Jo, exakt. Ja. Men grejen är att de vill ju att det här ska se dåligt ut. Det är det som är så intressant. Precis. De målar ju upp det som en PK-film, att alla de här bruna massorna, det är så synd om dem.
Jo.
För att på Elysium, på den här rymdbasen, som för övrigt är en ring, som är inspirerad från Halo. Så han som har regisserat och skrivit den här, Neil, vad heter han, Blomkamp, han har gjort en Halo-kortfilm typ 2007 tror jag. Så jag tror han tog det direkt därifrån i alla fall.
Är inte han som har gjort den här District 9 också?
Jo, precis. Så att, ja, men det...
Vänta. Är det den där med rymdskeppet över Sydafrika? Nej? District 9?
Han är sydafrikan i alla fall. Jag har inte sett District 9.
Är det den, Simon?
Jag är i Sydafrika, ja.
Stort rymdskepp ovanför liksom Johannesburg eller någonting.
Ja, och så blir det som ett ghetto där.
Ja, den är jäkligt snyggt gjord, men den är också sådär PK på samma sätt. Han måste ju
vara men han är säker. Han är typ antirasist. Det tror jag definitivt.
Han har gjort en kortfilm som heter Raqqa också, som är riktigt bra. Jag vet inte om jag pratar om det, men det finns en, det heter Old Studios. De har gjort flera såna här kortfilmer, sci-fi-kortfilmer. Många är riktigt, riktigt bra. Och ganska obehagliga också. Och den här Raqqa, så är det typ alien som har tagit över jorden, och så är det en sån här mänsklig motståndsrörelse som försöker liksom slå tillbaka. Och de här utomjordingarna kan typ ta över ens hjärna och grejer. Det är riktigt obehagligt. Men bra kortfilm. Mm.
Fast i den här District 9, där är det ju typ tvärtom.
Där är det tvärtom,
att mänskligheten är typ rasistisk mot, mot aliens, är det inte det?
Jo, men är det inte så att de typ den rasen som har alltså deras, vad heter, rymdskepp har ju typ kraschat för att de smarta alienserna dog eller något sånt där. Det är någon typ av slavras som är kvar bara i det där Och de är ganska dumma och klarar sin själva riktigt och måste bo ett getto.
Typ. Men sen är det ju hur dumma vi människor är för att vi liksom bjuder in dem och man ska tycka synd om. Och allt det här, precis som i Elysium, är ju, om man bara för över det till den verkliga världen, så är det i princip att alla bruna människor i hela världen borde ha rätt att komma hit till västvärlden. Ja. För vi har sjukhus, precis som de här special
båsen
de kunde lägga sig där uppe i den rika världen.
Det är exakt den poängen jag ville göra.
Och det är så tydligt, och det är likadant i den här District 9. Liksom.
Ja, men det de har målat upp på det här Elysium är ju att de här bäddarna man kan lägga sig på, de kan man bara hela sig själv. Ja, utan att det kostar några som helst resurser. Det är helt oändligt.
Mm.
Så att de här onda vita människorna, de vill bara hålla den här teknologin från alla stackars bruna människor på jorden. Det skulle inte kosta dem någonting enligt då filmen. Att bara låta alla få hela sig själv.
Mm.
Men det är några problem här. Dels så har du ju överbefolkningen på jorden. Det är ju som ett erkänt problem i filmen. Varför är det bra att ha så många människor? Varför ska vi rädda alla människor? Om det nu är överbefolkat, varför ska vi rädda alla jävla människor? Hela poängen med det lyckliga slutet är ju...
Men grejen som de ändå gör i den här, som gör det som lite fult. För jag menar, det finns ju exempel i världen som är dåliga. Där faktiskt de rika, även här i Sverige till exempel, om man tittar historiskt. Men nu har ju eliten blivit mer internationell. Men det har ju varit en liksom utsugande överklass.
Jo.
Som liksom utnyttjar folket och arbetarna.
Jo.
Så att, och det använder de sig av i den här filmen på ett korrekt sätt. Men sen samtidigt så lägger de in liksom en moral på något sätt att alla ska ha rätt att komma hit. Och det kan man översätta till att de borde få komma hit till våra länder.
Jo.
Istället för att liksom lösa sina egna problem. Så att det är lite fult när de gör det, för att det är ju inte bra med en hur rik elit som helst. Det är vi också emot.
Exakt.
Så att, men även om vi inte är för att liksom alla bara ska ha rätt till allting.
Precis, så. Men när jag ser den där filmen så är det som att fan, jag hade velat leva på den där ringen. Men en annan rolig grej är ju att presidenten, då vet jag inte över hela världen eller vilken president han är. Jag antar att han är president på Elysium, fast typ styr det mesta i alla fall. Han heter president Patel, en indier. Så det är också framtiden. Den globala presidenten heter Patel.
Det var ju som en... lite jobbig profetia om framtiden kanske.
Jo, men någonting som jag blev överraskad, det är också, alltså det är mycket antivita grejer i filmen. En annan antivit grej är ju då sydafrikanismen. Han är ju sydafrikan nu, han som har skrivit och regisserat.
Blomkamp, jo. Det låter kanske judiskt, men precis.
Men han har ju med de här, jag kallar dem för legoknäktar. Jag kollade upp det innan, vars det kommer ifrån.
Och de var vita också?
De var sydafrikaner och psykopater. De var ju riktigt jävla onda psykopater.
Ja, men det var ju fabriksledaren också. Det är ju hon också.
Jodie Foster.
Jodie Foster, ja. Precis. Så alla är ju riktigt
alla onda. Vita är onda.
De är som serietidningsnazister typ.
Jo. Och sen har ju då president Patel, den här indien. Han är ju den som vill säga nej när hon ska spränga de här...
Han är god
flyktingskeppen, ja. Så han har ju ett samvete, vet du.
Ja, det är klart.
Han är brun.
Alla vita, förutom Matt Damon då.
Ja, Matt Damon.
Och han är ju jättevänster på riktigt.
Vi säger alltid det här hemma. Matt Damon är med.
Han är ju äckelvänster på riktigt.
Men det är ju hela jävla Hollywood-eliten. Mm. Förutom Mel Gibson.
Ja, några till.
Ja. Nej.
Jag har ett väldigt bra sci-fi tips när du är klar för det.
McConaughey som var med i andra filmer, han är rätt cool faktiskt.
Min kommentar i alla fall är bara att Elysium är världen när massinvandringen får fortsätta. Det är vad som kommer att hända. Så kolla på den filmen och kolla på de där tillståndet.
McConaughey som huvudrollen i Interstellar, han är ju faktiskt inte vänster av sig. Han är ju rätt...
Nej, han är faktiskt riktigt bra.
Konservativ, alltså. Och han lever på gård och är liksom riktigt manlig. Så att det, ja. Han är, sticker ut lite.
Precis. Mm. Ja, Simon, vad skulle du tipsa?
Ja, dels vill jag tipsa om serien Firefly och filmen uppföljaren Serenity, som är den sci-fi-serie med uppföljande film då från 00-talet. Riktigt bra. Men det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på filmen Arrival. Har ni sett den någon av er?
Ja.
2016.
Yes.
Den tycker jag är riktigt bra, för att det handlar ju om att aliens kommer till jorden. Men det är inte det här liksom
klischéaktiga.
Nej, precis. Alltså, det är inte liksom Paul Grace i flygande tefat, utan de har verkligen tänkt till. Alltså de ser som väldigt osannolika ut på ett sätt som blir känns sannolikt på grund av det, om ni förstår vad jag menar. Jag tror att de, hur är det, de lever i någon typ av gas, tror jag, eller något sånt där. Men i alla fall, det stora problemet är att de har ett budskap till mänskligheten. Och hur ska man uttolka det här budskapet? Så att filmen handlar om en lingvist som får i uppdrag av militären då att försöka tolka det. Och hon har ju inga referensramar eller någonting, så hon måste ju verkligen utgå från scratch. De ritar ju som grejer i luften. Det blir som rökspår i luften, och hon ska försöka översätta det till språk i alla fall. Och jag tycker att filmen skapar alltså, det känns som ett väldigt realistiskt scenario att kommunikationen blir ett stort problem, och att det blir ett stort problem att lösa. Och hela tiden så jobbar hon i kamp mot klockan, för att typ Kina vill ju kärnvapenbomba de här, för att man inte vet riktigt vad de vill och sådär. Och det är hela tiden sådana problem. Men den är riktigt bra faktiskt, tycker jag. Just för att den har en liten annorlunda tagning på det här med en alien ankomst.
Jag håller med. Den var rätt bra. Däremot så var det med lite så här seg, tyckte jag. Det var inte riktigt så underhållande som jag hade hoppats på. Jag gillar ju, som sagt, science fiction filmer och lite så här när de har filosofiska frågor i dem och sånt där. Jag måste bara, en gammal film som jag tycker är väldigt sevärd när man pratar om aliens och sånt där, det tycker jag, och vi pratade ju om Jodie Foster här precis, det är ju Contact, tycker jag, från 97. Det är jäkligt bra.
Den var länge sedan man såg.
Mm. Den, jag såg faktiskt om den för ett tag sedan, och den var riktigt bra fortfarande.
Okej. Okay. Jag tror faktiskt jag har typ laddat ner den på väg att se den, men har inte blivit av.
På Netflix menar du?
Jag har blivit laddad hem på Netflix.
Ja.
Jag tror den finns på Netflix, ja.
Det borde du veta, du har ju laddat hem den där.
Ja, exakt. Ja. Det är länge sedan jag såg den i alla fall, men jag minns att den var bra.
Ja, där är McConaughey ju med där också, så jag.
Jaha, det minns jag inte.
Han spelar en präst i den, tror jag.
Coolt.
Jo, han har varit med ett tag, och grejen att han försökte väl bryta, jag läste någon intervju med han, att han försökte bryta sin, att han blev typecastad i början av sin karriär, så han ville testa på mer seriösa roller, och jag tycker att sen dess har han ju gjort riktigt jävla bra filmer.
Ja,
alltså
han gjorde ju den där serien också,
ja,
som du tycker om, Simon.
Ja, så jävla bra.
Första säsongen.
Första säsongen är bra. Ja. Andra är bra också, men
första säsongen var riktigt jävla bra. Alltså, det var ett mästerverk.
Ja. Tvåan var lite sämre, trean var dålig.
Linus i Kulturbunkern, han säger alltid True Detective, a.k.a. det bästa som någonsin har gjorts för tv. Sjukt bra första säsongen där.
Jag såg aldrig andra säsongen på grund av att ni sa att vi inte skulle göra det.
Nej, men den var sevärd. Säsong tre ska jag inte
säga. Det var perfekt som det
alltså,
var.
Men säsong tre,
den är dålig.
Ja, men det knyter ju an lite grann. Men är det säsong fyra de är uppe i typ Alaska?
Finns det en fyra?
Jo, den är bra också.
Men är den skriven av dem också, alltihop?
Nej, det är nya regissörer varje säsong. Och det handlar ju om nya karaktärer varje säsong.
Ettan och trean hör ju dock ihop, typ. Säsong ett och tre.
Fast det var inte mycket, alltså.
Nej, men lite grann. Det är ju som,
jag tyckte den var skittråkig, faktiskt.
Den är inte lika bra. Det som är problemet med tvåan är ju att man har sett ettan och det här lite, du vet, det här lite mystiska, du vet, södern, okulta grejer,
Du vet, men det var bra i ettan.
Kvinnor som liksom blir mördade i så här kult och ritual och bla bla bla. Det är ju helt borta i tvåan. I tvåan handlar det ju typ om organiserad brottslighet och sådär. Den är ändå bra liksom om man ser den isolerad för sig själv. Men jag blev besviken när jag såg tvåan för att den hade inte samma teman och inte samma atmosfär som ettan.
Jag tyckte faktiskt inte att den var bra. Det var liksom, det blev inte bra med liksom kvinnorna i de där rollerna. Det var liksom bara kvinnodominerat. Men och jag tycker faktiskt att det...
Du är emot kvinnor.
Verkligen inte. Jag vet att en del andra är så. Jag kan alltså tycka filmer med...
Girlboss.
Filmer som Contact till exempel.
Ja. Men så länge de inte slåss. Men så länge det inte blir några karate-tjejer.
Nej, men precis. I den här så var det ju inte så, utan det var liksom på ett tråkigt sätt. Och så var det också det här urbefolknings... ramset på något sätt. Jag tror, var det inte någon kvinna där som var urbefolkning också?
I tvåan?
Trean.
Det kanske det var, det vet jag inte.
Som var väldigt liksom stor del av handlingen.
Men prata inte om det. Du pratar inte om femman nu? För den
Nej,
inte,
eller, säsong okay.
Femman, säsong Jesus Christ.
För säsong fem...
Var inte det Jodie Foster också förresten?
Jodie Foster är i säsong
i trean.
Fem. Nej. Trean är ju en neger. En man.
Nej, det är det inte. Trean? Nej. Trean är med kvinnliga agenten.
Fan, Jodie Foster...
I kallt klimat uppe i typ Alaska. Eller
Jodie Foster, lesbisk.
Det är ju...
Det är säsong tre.
Nej, det är säsong fyra, förlåt. Säsong fyra.
Va?
Ja, trean är ju med, vad heter han skådespelaren? Den svart huvudskådespelaren. Och den kopplar tillbaka till ettan. Fyran är det när de är uppe i Alaska.
Ja, det är den som är tråkig.
Nej, men den tyckte jag var jättebra faktiskt. För jag tyckte att den hade den samma atmosfären som första. Jag tycker att Jodie Foster gör en jävligt bra roll.
Du har helt rätt. Tvåan är den där med försvunnet barn, va? Och som är bland annat en svart agent.
Med trean. Tvåan är ju med...
Vi måste styra ihop det. Det är för många säsonger. Jodie Foster är lesbisk. Det här är inget bra. Alltså.
Tvåan är ju med... Det är ju med en massa känd... Colin Farrell, Vince Vaughn.
Ja, just det. Och Farrell var ju riktigt bra i den rollen, tycker jag.
Ja,
och så var det en självhatande bög också. Eller, han gillade inte att vara bög själv. Eller, som var med.
Nej, precis. Nu har vi fått ordning på det. Nej, men jag tyckte...
Trean är den, ja. Precis. Fyran är det jag tyckte var så dålig. Mm. Så,
nej, men jag tyckte fyran var bra faktiskt. Jag
ja, den gillade inte jag.
Det är dåligt,
i ordning så var det bäst på ettan och sen blev det bara sämre för varje säsong tills fyran som var dålig.
Okej.
Ja.
Men ettan är skitbra i alla fall.
Den kan vi rekommendera. Behöver inte se de andra grejerna.
Nej, men det behöver man faktiskt inte.
Kan göra något annat. Klippa gräset eller något, om du har råd. Vi får se.
Ja.
Yes, men vi fortsätter och byter växel. Rakt in i politiken, tänker jag. Och pratar om Rupert Lowe. Vi pratade om han tidigare för några månader sedan. Han lanserade sitt parti Restore Britain. Och det är sjuk hype. Alltså, de pratar ju om att de är större än Tories nu i medlemskap.
Det är de.
Det är gigantiskt och hypen är riktig, som man säger på engelska. Det är många personligheter på X som jag följer som postar om hela tiden. Och Rupert Lowe själv och partiet har väldigt många visningar. Så det finns ett intresse. De beskriver sig själv som väldigt radikala. De vill göra radikala förändringar med samhället. Vilket betyder att det blir en kolossal massåtervandring enligt dem.
Mm.
Det är svårt definierat vem som ska vara hem, men de har ju någon lista där. Jag vet inte, jag har säkert kikat på det, de olika typerna. Men du har gjort lite djupdykning i det här och kanske hittat tecken på att de inte är så radikala som de återger sig att vara, eller?
Ja, alltså
utger sig.
Först och främst så, det stämmer att de har en ganska omfattande och radikal invandringspolitik om man jämför med Reform UK som de har brytits ut ur. Det som är deras mål, det är ju att deportera alla illegala migranter. Och det vill man göra på två sätt. Man har räknat ut att det bara kommer att ta några år. Dels så ska man göra en mindre del tvångsdeporteringar och sen ska man bara ta bort alla bidrag och så och få dem att lämna frivilligt. Vilket är ju ganska smart drag egentligen. Då behöver man inte göra så mycket jobb. Sen vill han ju också deportera legala migranter. Där är det lite mer oklart. Alltså det är ju inget som han vill göra på etnisk grund, utan där är det ju lite typ så här SD-retorik, typ att de som inte delar våra värderingar, de som inte vill jobba, de som inte vill, alltså det är väldigt mycket så där att de som inte vill bli britter, typ, de måste bort. Men med det sagt så är ju det här förmodligen det mest omfattande repatrieringsprogrammet någonsin som har presenterats i Storbritannien, som han påstår, med kanske undantag för att det finns vissa radikala nationalistiska grupper som har gjort något program. Men det är väldigt detaljerat och omfattande program, och det är tydligt att det är deras huvudfråga. Däremot så vill de göra det lättare att ta hit fruar från andra delar av världen.
Seriöst, alltså, har de tagit det som en riktig punkt?
Punkt. Importera alltså, fruar.
Hur?
Ja, eller inte fruar, utan vi ska
kvinnor.
Se. Spouses här. For citizen of countries not on the red list. Red list, jo, det vill de också. De länder som har skickat ovanligt många våldtäktsmän och sånt ska hamna på en röd lista, som innebär att det är helt stopp.
Det är typ muslimska länder.
Ja, jag tror de nämnde Afghanistan till exempel som det första landet som ska få det. For citizens of countries not on the red list, spousal visa applications should be simplified and fast-tracked with clear criteria and quicker decisions for genuine relationships. Så att invandring via äktenskap, kan man väl kalla det då, ska bli enklare och få ett snabbspår. Och ja, alltså det är klart, det är säkert så att britter gifter sig med andra europeer och sådär, absolut, men det är ju inte det de pratar om här, utan det de pratar om är ju bara generellt att om man vill ta sig en fru till Storbritannien, så måste det bli mycket enklare.
Men på vilket sätt är det svårt idag? Det är väl inga, det är bara att titta på hur det funkar här i Sverige, det är väl likadant till Storbritannien.
Ja, jag vet inte.
Det är hur lätt som helst att få hem en thai-fru eller någonting.
Ja, jag törs faktiskt inte svara på vilka problem det finns i Storbritannien.
Nej, men här i Sverige verkar inte vara några direkta problem.
Men Restore Britain tycker ju uppenbarligen att det är för krångligt i alla fall.
Ja, man kan ju tänka sig att SD har säkert en poäng i sitt program angående thai-fruar. Det blir ännu enklare att importera.
Ja, alltså
de har ju en stark väljarbas där.
Stark tradition.
Efter Thailand.
Yep. Så här står det. By being tough where it matters, we can be fair and generous where it counts. Supporting British citizens who want to build a family with their foreign spouse. In short, we would make it life harder for foreign benefits scroungers, that would say that again, and illegal immigrants, not for the law-abiding scroungers and illegal immigrants, not for the law-abiding husbands and wives of British citizens.
Men då är de ju, då har de ju ingen förståelse alls för det här med
DNA.
Precis.
Nej.
Blandar ut, utan det handlar om det är legalt eller illegalt.
Jo, men det han har i basen är ju som en libertarian. Alltså han vill ju bygga ett effektivt samhälle, så tittar han på det här. Det är ju inte effektivt att vi har folk som kan men inte jobbar. Och sen att vi har folk från andra länder som kommer hit och inte jobbar. Då kan vi lika gärna skicka hem dem, tänker han. Och så sen ska vi tvinga då britter som är lata och gå till jobbet helt enkelt.
Mm.
Så att det är ingen rastänk, utan det är bara att Landet är trasigt på grund av slöseri och lathet och massa jävla våldtäktsmän.
Ja. Jo, men alltså det, jag tycker att det är nog ganska bra beskrivning.
Lathet är problemet. Alltså.
Libertarian.
Jo.
Ja. Sen deras ekonomiska politik är väl bland, alltså det är typiskt, typiskt högerpolitik. Establish the lowest corporation tax in Europe.
Mm.
De vill avskaffa arvsskatten. Och det kan jag väl tycka
det är, bra.
Är bra faktiskt.
Jo,
det är bra. För det är en konstig skatt. Men i övrigt så är det ju avregleringar hit och dit och sådär.
Mm.
För storfinansen. Typ sånt som miljardärer gillar. Och det är alltid så här ju. Det känns som att det är alltid så här när såna här nya, du vet.
Högeralternativ.
Ja, speciellt om de är väldigt radikala. Då är det alltid liksom för de rika människorna.
Jo, men det, exakt. Alltså, de kommer att bli invalda på grund av invandringsfrågorna. Sen kommer de bara implementera skattelättnader för miljardärer.
Ja.
I princip som Trump. Alltså exakt det Trump har gjort nu. 2 val i sträck. Han bara släppt ut massa jävla judar från fängelset. Sänkt skatterna för miljardärer. Och så krig i Mellanöstern. Han har inte gjort ett skit åt invandring.
Och så kom de att kunna säga, ja men vi har ju ett jättestort mandat för att sänka skatterna för de allra rikaste. Och ni ville ju det allihopa.
Ja, ni röstade ju på oss.
Ja,
det stod ju där.
Så det är, alltså, det är så jävla typiskt att det är så. Varför kan det inte finnas ett sånt här parti för den arbetande befolkningen? För de,
exakt.
Liksom den brittiska underklassen. De som verkligen drabbas av mångkulturen. Ja. De behöver ju någon som pratar för dem. Inte den här skiten. Sen, de har ju på sin hemsida ett 10-punktsprogram kan man säga. Och i princip har de ingen utrikespolitik överhuvudtaget. De har ju någonting som heter Put Britain's Interest First. En ganska kort stycke som väl till viss del handlar om det. Men där handlar det om att de vill bygga en försvarsmakt. Som idag är väl Storbritanniens försvarsmakt byggd utifrån att man ska få hjälp av allierade som det kallas. Det vill säga USA. Men de vill att det ska byggas en försvarsmakt som alltså inte tar avstånd från allierade men som även kan fungera som en självständigt försvar av landet. Och så vill de avsluta alla DEI-grejer inom försvaret. Mm. Alltså typ som Trump då, i princip. Kvinnor och bögar och sånt där. Att de får företräde. Men de har ingen utvecklad utrikespolitik. Så däremot så kan man gå in och se när han argumenterar. För han sitter ju kvar i Rupert, vad heter han? Rupert Lowe heter han, ja. Han sitter ju i parlamentet nu.
Jo, just det.
Och han har ju...
Han är väl vilde, heter det så på engelska?
Han är ju vilde, men han har ju nu officiellt registrerat partiet. Det heter ju Independent i det brittiska underhuset. Men han har ju registrerat Restore Britain och anslutit i det. Så numera står det ju typ Restore Britain. Mm. Även om man är invald på reform.
Okay.
I alla fall så han har ju profilerat sig väldigt mycket. Speciellt sedan han lanserade det här. Och han, du vet, argumenterar jättemycket med politikerna. Han är lite som Marcus Allard. I sin stil kan man säga. Låt dem aldrig vara i fred och sådär. Men man kan ju läsa de här debatterna och när det diskuteras utrikespolitik så är det tydligt att han vill ju att Storbritannien ska stödja Israel liksom fullständigt, utan undantag.
Det är det vi har letat efter.
Ja, liksom Hezbollah, Hamas, de är ondskefulla och vi måste liksom stödja Israel. Och,
så det där är röd flagg direkt. Det där är röd flagg.
Ja. Det är liksom för rika människor, för judar, för NATO. Han gillar ju NATO också. De är inte, alltså i det här programmet, som sagt, det är ganska tunt på utrikespolitiken. Det står att de vill bygga ett försvar som ska kunna agera självständigt. Men det står ju inte att de vill lämna NATO. Men ser man liksom hur han argumenterar så är det tydligt att han stöder NATO.
Mm.
De har ju ingen... Nu är ju Storbritannien inte med i EU och sådär. Så där är det kanske förståeligt att de inte har någon tydlig åsikt, men det finns ju politiska krafter i Storbritannien som vill att Storbritannien ska gå med i EU igen. Så man hade ju kunnat, om de är emot EU så borde de kanske skriva in det, att vi vill inte att Storbritannien ska gå med i EU och sådana där saker. Men det har de inte gjort, vad jag kan säga. Så att det är liksom så här, alltså om man nu ska, alltså om man nu ska ranka partier, så är de mycket, mycket bättre än Reform UK. För Reform UK är ju typ också exakt så här, fast de vill ju typ knappt göra någonting med invandringen. Alltså de är ju extremt mjäkiga. Det här är ju ändå, de här vill ändå göra ganska mycket, men...
Men det är intressant, för att de har ju lockat till sig väldigt många, om man säger, etniska britter till Restore. Som hoppas på en återvandring. Men då är det folk som har kritiserat Restore för att de har icke-vita med i partiet. Alltså som medlemmar, inte som representanter.
Okay.
Och då säger han att han hade, det var intressant att han var tvungen att göra en kommentar om det på X och säga att det är olagligt för oss att exkludera på raslig basis, alltså medlemmar. Så att det går helt enkelt inte. Men det folk sätter sån tilltro till det här partiet på grund av retoriken och hypen. De tror att det kommer vara ett helt rasrent alternativ som kommer att rensa hela... Alltså, ta indier till exempel i Storbritannien. De spelar en väldigt stor roll i Storbritannien. Mm. De kommer förmodligen inte att återvandra miljoner med indier. Nej. Det ska inte hända.
Nej.
Kanske inte ens pakistanier, för de är i princip samma människor. Så att där kommer det att bli svårt. Afghanistan som du nämnde, visst. Och kanske syrier som har kommit. Många afrikaner har ju kommit sen de gick ut ur EU. Har ju afrikaner på båtar bara stormat stränderna där.
Men är det inte så att indier och de hör väl till the commonwealth eller något sånt där?
Ja, det är det som är problemet.
Det är en del av Englands identitet. Ja.
Det är det som är problemet, och det är det jag misstänker att det här har sin grund. Det finns ju inom brittisk konservatism någon sån här uppfattning om att så länge invandrare kom från det gamla brittiska imperiet i princip, så är de liksom... Det är inga problem. Så jamaikaner och pakistaner och indier, det är okej. Okay, men gud förbannat om det ska komma fransmän och polacker till Storbritannien. Det är fruktansvärt. Då blir de jättenationalistiska.
De har ju faktiskt mycket problem med albaner också.
Ja,
och de får de
väl. Det har väl alla länder.
Hörde de till...
Nej, det gjorde de.
Det också. Nej.
De började ju storma efter EU-utbrytet.
Ja, just det. Just det.
De har ju mycket knark och vapen från Albanien.
De har ju mycket organiserad brottslighet i sitt ursprung där. Men alltså, det är ju det som känns att det här partiet, liksom, även om de inte säger det, jag håller med, det kommer säkert att bli så att pakistaner och indier och jamaikaner och vad har vi mer för olika? Men det är väl de klassiska...
Är det brittiska kungahuset fortfarande kung för de länderna också? Eller?
Vissa av dem. Han är ju kung för, i alla fall vet jag, Kanada och Australien.
Men det är väl Indien och det också?
Nej, Indien har ju blivit en republik. Jag tror det finns Commonwealth och så finns det de länderna som har...
Men inte det Gandhi gjorde?
Ja, precis.
Han gjorde väl dem självständiga, eller?
Jo, men jag tror fortfarande kungahuset var över det. Även om de fick alltså inflytande själv. Jag för mig att typ de fortfarande är att brittiska kungahuset är typ en sjundedel av jordens landyta. Liksom.
Ja.
Är det inte det?
Alltså, det finns alltså, det är lite olika. Jag har en karta här. Här står det. Vissa av de här Commonwealth har blivit republiker. De som fortfarande har kungen, det är ju som sagt Kanada, Australien, Nya Zeeland. Men Indien och de här afrikanska länderna har inte monarki längre. Så det är lite blandat. Jag vet att man
delar... Men är det något sätt de har styre fortfarande då? Alltså att det är ändå en republik, men att kungahuset har någon form av...
Nej, jag tror inte det har någon form av det. Nej, alltså de här länderna har ju oftast en guvernör, va? Visst är det så? Som representerar monarkin. Typ i Kanada har de ju det i alla fall. Här ska vi se. Här är Wikipedia. Yeah, while the Commonwealth nation has 56 independent member states, only these 15 have Charles III as head of state.
15?
Ja, 15 länder. Det är Antigua och Barbuda, Australien, Bahamas, Belize, Kanada, Grenada,
totalt, ja,
Jamaica, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea.
Det är en massa små grejer alltså.
Ja, precis. Mm. Så de flesta har inte längre, och Indien och Pakistan har inte. Men de
som är stora är ju i princip Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Papua Nya Guinea och Storbritannien förstås.
Ja, precis.
Men som sagt, för de här brittiska, vad ska man kalla det, nationalismen, den här brittiska imperialismen, så spelar inte där någon roll. För att Indien och Pakistan är ändå, du vet, det är ändå det gamla imperiet. Det är ju liksom en kärna i det gamla brittiska imperiet. Så de är ju förstås varmt välkomna då. Medan tyskar och fransmän är ju så arvsfiender typ. De kan man ju inte släppa in.
Det finns något annat alltså som kallas för samväldet också. Det är 56 land.
Ja, men det är nog det du tänkt på. Mm. Precis. Det är nog två olika saker.
Och där tillhör även Indien och Sydafrika då. Även fast de är republiker.
Precis.
Men erkänner kungen som organisationens överhuvud, gör de tydligen.
Ja, ja, men du ser. Men då är det så i alla fall. Men det
samväldesriket är 15 länder. Samväldet är 56.
Just det, okej. Okay. Ja, men då har vi rätt ut det. Lite komplicerat. Ja. Så där går det när ett imperium faller samman.
Ja.
Nej, men som sagt, jag tror inte det där spelar någon roll för alltså, just att kungen inte är statschef. Det är som bara en tillfällighet eller en petitess. Och nu målar jag kanske med breda penslar, men jag upplever att det finns en sån
inställning. Ja, precis. Han är inte statschef, men han erkänns som överhuvud i de här länderna, även fast de har egna presidenter och sånt.
Ja.
Så det blir väl som en symbolisk roll, lite grann som svenska kungahuset i Sverige, på något sätt, kanske.
Ja, knappt det.
Ja, knappt
det. En informell ledarroll. Ja. Alltså är det inte så att det här Commonwealth, alltså att det är en organisation typ?
Jo, det står det, en politisk sammanslutning av främst tidigare brittiska kolonier.
Mm. Ungefär som EU, fast mycket lösare, och han är ledare för den. Men i vissa av de här länderna är han också statschef.
Ja,
precis.
Ja, nej, det ser inte ut som något TND-parti i alla fall. Det kan man väl konstatera.
Nej, det, vad ska man säga? Det som jag såg också, det är ju att folk, det påstås i en artikel från deras expo att folk från Patriotic Alternative har gått med i det här.
Infiltrerat.
Och det är ju en sån här hetsartikel, ja. Så det får man ju ta med en nypa salt. Men jag noterar att jag såg det.
Det är ju sådär med Patriotic Alternative att de har ju inte fått registrera ett parti. Mark Collett har ju försökt i flera år och blivit nekad. Och de har ju skrivit om sitt partiprogram på alla möjliga sätt för att få igenom det. Men på grund av att han är han och att de är de är, så kommer det inte bli något Patriotic Alternative politiskt parti.
Nej. På grund av att han är bra alltså.
Ja, att han säger som han säger helt enkelt. Ja.
Och därför är det inte osannolikt att de skulle kunna gå med i ett politiskt
parti. Exakt, för det finns ingen annan politisk väg för dem. Alltså, för politiskt, partipolitisk väg.
Precis.
Kan man säga.
Det är ingen konkurrent till, partipolitisk konkurrent.
Nej, så att, och det är ju, vad heter det, han... Ja, det blir blankt. Men det är många som hypar det där i alla fall. Och... jag vet inte om de gör det helt utan att vara kritiska. I slutändan kanske de är lite kritiska, men de tycker att hypen i sig är värt det. För att nu är det faktiskt det största så kallade konservativa partiet i... De är inte större än Reform, men de är större än Tories.
Ja.
Så är det.
Och sen kanske vissa tycker att, ja men vadå, kan man inte bara vara glad för att det går bra? Jo... det kan man, men alltså det som jag tycker problemet är att...
Ja, men då, kolla bara på Trump 2016.
Exakt.
Kan vi ju hypa Trump för evigt? Nej, nej. Kan inte det. Nu är det över.
Alltså det problemet är att det här luktar väldigt mycket ytterligare ett sätt att man startar ett parti för att fånga upp en växande invandringskritisk rörelse bland folket, men i slutändan är det liksom rika människor och judar som tjänar på politiken. Exakt. Det är ett sätt att blåsa de som sympatiserar med det. Mm. Och det, av allt att döma så är det ju det faktiskt. Yeah.
Jo, det är direkt när de säger I got a lot of Jewish friends. Det är så här, okej, okay. Det är ingen idé. Det är bara börja om. Ta på något nytt.
Jo, vi hade ju, alltså till exempel Trump, varför blev han vald nu? Jo, han blev vald framförallt för att han lovade massdeportering av illegala invandrare. Och för att en stor grej, vill jag hävda, också var att han sa att vi ska ha fred, inte fler krig. Alltså, amerikanerna är less på krig. Och han har ju haft de här ICE-agenterna som har härjat. Mm. Och vi har ju pratat om det till exempel i Minnesota. All jävla dramatik där. Jo. De var där i flera månader. 96% av alla illegala invandrare kvar i delstaten. Ge sig aldrig på Texas, där du har den största delen illegala invandrare. Mm. Idag hade vi en nyhet på Nordfront om att de hade gripen 86-årig fransk kvinna, ja, som var änka till en amerikansk soldat och satt henne i ett sånt här detention center med mördare och våldtäktsmän och liksom knarklangare från Sydamerika.
Ja.
Så att, och så plus att han startade krig efter krig efter krig. Typ.
Jo, men det var alltså, han blev vald för massinvandringen och vi fick tredje världskriget.
Ja.
Det är typ det vi fick. För att det var därför han skulle bli vald. För att han skulle starta det här kriget. De skulle ha den här maga testosteronstinna grejen, vända woke-vänstern upp och ner så att de skulle kunna mobilisera till krig. Men det har ju helt misslyckats. Och ändå så har de genomfört det. Det är det som är så intressant, att deras tanke med det var att alla skulle vara gung-ho och typ helt plötsligt vara anti-Iran och vilja bomba människor. Mm. Eller, det är väl inte främst det, men det, de vill ju inte dö för det där. Det är ju ingen amerikan som vill dit och dö.
Nej. Så. De är ju jätterädda att amerikaner ska dö. Alltså man har ju hela tiden. Exakt. Ingen mer får dö nu, du vet. Nej. Typ, sådär.
Och ändå så har de ju mördat alltså tusentals iranier. Civila.
Men det är det som gör att de egentligen inte kan vinna krig i modern tid, USA. Alltså de är så känsliga för egna förluster.
Jo, men det är för att deras krig inte är värdiga.
Nej, men precis.
Om det
precis,
var en värdig fight så hade de ju velat dö.
Ja, befolkningen har ju inte alls, jag menar, det är som Vietnamkriget när det börjar dö hundratals eller tusentals.
Iranierna är ju villiga att strida tills de dör.
Japp.
Just nu.
Inklusive afghaner och alla andra länder de har försökt attackera. Så har de stridit liksom.
De har ju det. Men vad var det jag skulle säga?
Trump vald. Massimo. Ah.
Nej, jag kommer inte
krig. På. Tredje världskrig.
Det var någonting om Iran.
Men vi kommer
jo. Så det här, nu kommer jag på det då. Jag har börjat fundera, för att typ det här med woke verkar ju till stor del ha försvunnit från USA. Mm. Visst är det så?
Jo,
där har han typ levererat. Att, är det så att hela woke-grejen var en bluff från början, förstår du? Jo, det var aldrig på allvar, utan man skapade det bara för att det skulle vara så extremt. Att det skulle slå tillbaka. Ja, att man skulle kunna göra en folkrörelse mot det. Och så har man liksom offrat det. Det var egentligen aldrig någonting man på allvar ville.
Fattar du jävla foliekippor du måste ha för att knyta ihop det där? Alltså.
Det känns lite
Biden, hela Biden-regeringen måste ju vara inne på det där.
Ja. Det känns lite överplanerat.
Nej, men det behöver de väl i och för sig inte. Alltså,
vi sätter upp det här för att Trump ska kunna liksom slå ner det och verka som en hjälte.
Ja, han ska komma tillbaka.
Om 5 år.
Och sen ta in det, hans mordförsöket på Trump också. Ja. Det är också en konspiration. Att det var fejkat för att han skulle absolut bli vald som en sån här fighter.
Alltså, den biten känns mer rimlig än det andra.
Att men allt, de upp hela allt ett woke paket. Hela grejen är bara en
diskuterad.
De ville alltså på allvar att folk skulle bara acceptera att man ska stympa barn och liksom ge dem
allt
liksom
var en illusion.
Det var en förnedringsritual.
Det var en illusion med sån här.
Alltså jag säger inte att det är så, men alltså man börjar ju nästan, alltså det är så sjukt hela den här woke-grejen, att det ens var
att det ens finns.
Ja, att det, alltså hur är det möjligt? Hur fan är det möjligt?
Det pågår fortfarande.
Men
det,
folk är många är mentalt sjuka idag.
Jo.
Förr i tiden om de hade varit så hade de satts på mentalsjukhus.
Exakt. Och det ska de kanske i en framtid. Vi får se.
Vem vet vad framtiden kan innehålla.
Men vi konstaterar att det här är inte det nya fjärde riket, utan det vi får se. Alltså, visst, hypen är positiv. Det ser roligt ut när det händer såna här saker, men det kan hända för fel anledningar.
Vad pratar du nu om?
Restore. Definitivt, det händer för fel anledningar. Och det kan bli något liknande av det här.
Han har ju verkligen bevisat hur dålig han är nu på senare tid.
Jo, definitivt. Men grejen är att de har inte val i Storbritannien förrän 2029. Så det är inte...
Ja, de kan ju ha det tidigare.
Det är möjligt. Jo, för det går dåligt för Starmer. Just
ja, exakt. Och de har ju inte som i Sverige att det är en viss valdag var fjärde år. Utan där är att de måste utlysa det innan ett visst antal år har gått.
Jo.
Så att det kan komma tidigare. Det går extremt dåligt för Starmer. Han är ju... Jag tror att han är den mest avskydda premiärministern.
Det är så jävla bra. Han sa ju det, vad heter det, Mark Collett, innan han blev invald. Han sa att om Starmer blir vald så kommer han inom rekordtid bli den mest hatade ledaren för Storbritannien någonsin.
Och grejen är den att hans föregångare då, den här Indien eller Pakistanien, Rishi Sunak och Liz Truss och Boris Johnson, de slog ju typ också liknande rekord.
Ja.
Liz Truss, hon blev ju avsatt efter typ en månad bara för att hon var så hatad.
Ja.
Alltså de etablerade partierna i Storbritannien, de kan inte alltså återställa sitt rykte på något sätt. Alla deras företrädare blir så extremt hatade för att de har så kass politik.
Ja.
Ja. Nu är det ju alltså det är reform eller restore.
Det är ju det. Alltså grejen är, det är ju bara egentligen en tillfällighet att Keir Starmer kunde vinna valet. Det var ju bara för att de konservativa imploderade och på grund av hur det brittiska valsystemet funkar så gick bara alla de platser till Labour. Inte för att de fick fler, de fick till och med färre röster än det föregående valet. Men för att de konservativa liksom totalt kollapsade så vann de valet så där stort. Det är det som är så jävla sjukt. De har inget ökat förtroende bland befolkningen, utan det är bara liksom hur valsystemet är uppbyggt. Bara det.
Demokratin,
ja.
Vad skulle du säga, Tobias?
Nej, ingenting, tror jag.
Yes, men då lägger vi Restore i pausbanken och kör en liten musikpaus. Vi ska lyssna på America Fuck Yeah.
Vem var det som hade önskat den?
Team America World Police-filmen. Yep. På tal om South Park. Och så är vi strax tillbaka.
Yes. Fuck yeah.
Fuck yeah.
Nordiskradio.se.
Och då var vi tillbaka från den där... jag vet inte om jag ska kalla det mysiga musikpausen. Men den var hård. Den var stenhård.
Man blir taggad.
Jo, man blir taggad. Och America!
Fuck yeah.
Jag såg också i pausen att vi har 1489 medlemmar i våran fristående chatt.
Mm.
Så att någon får ju helt enkelt kliva ur. Så att vi jämnar ut talen där. Där kan det inte vara. Någon ordning får det vara, annars så kickar vi någon vid slutet av sändningen.
Det är ju, men hade inte vi gått över det där talet förut? Då har vi kanske...
Jo, men vi sparkar folk.
Är det så?
Jag vet inte. Ja, någon gör det.
Det är ju många bottar där. Så.
För att hålla det rent. Yes, men vi fortsätter där. Jag har en pudling. Jag vet inte. Det känns lite hanrejigt. Men jag vill säga att jag var hård mot han Viktor på Dialogis förra veckan. För att den där bilden var så fruktansvärt rolig. Jag vet inte om det hängde med den här debatten mellan Kassestrand och Flam.
Menar du den här när de skakar hand i början?
Jo, exakt. Det var ju artikelbilden förra veckan.
Ja.
Ja, och att han fick inte en syl i vädret på hur många... Det var typ 1,5 timme de höll på. Så jag vet inte. Jag har lyssnat på en intervju med honom. Han verkar faktiskt ganska vettig. Och jag tycker att han gör ett bra jobb med dialogiskt. Om man ska vara helt diplomatisk där.
Ja, det finns många intressanta avsnitt.
Mm.
Så är det.
Och han storsatsar på politik nu. Det var ju hon, Jessica Stegrud och Nyanssnubben. Hade ju en debatt om islam och svenskhet, tror jag.
Det var en kul debatt. Det blev direkt livat.
Jag har inte tittat på det.
Alltså, de började direkt skrika på varandra och anklaga och ljuga.
Härligt.
Vem var det ni pratade innan om som var bra?
Han som håller i dialogiskt, den här Viktor. Det verkar som att det är hans egna projekt. Alltså, han har som gjort det där från grunden. Så att han har ändå gjort ett bra jobb med det. Jag har inte hängt med. Jag var väl lite raljant förra veckan. Så jag tänkte att nej, men det är ändå ett bra jobb. Och det är så här, det jag sa, att det är synd att vi måste ha blatte alibi för att få ut viktiga debatter där ute. För att Radio Nordfront får ju absolut inte ta i några intressanta gäster. För att då blir ju de est i deras sammanhang.
Och han, Viktor Blatter?
Ja, han är afrikan.
Ah, ja, okej. Okay. Men han gjorde ändå ett liksom bra jobb ändå, tycker du?
Ja, alltså han, på senaste, nu är det valår, säger han, så nu är det mycket politik. Och de här typ 3-4 senaste avsnitten har varit riktigt laddade.
Mm. Det är bra ju.
Ja, så det är schysst. Och att den här antisionism-sionism-debatten har ju verkligen fått folk att öppna ögonen för Aron Flams jävla psykos.
Och han är...
Han är
något galen utöver det vanliga.
Ja.
Men vad var det med bilden där du ogillade då?
Nej, men han ser så jävla rolig ut på bilden.
Jo, det gör han ju.
Men sen också att han fick inte en syl i vädret under just den debatten. Jag har inte kollat på dialogiskt så mycket, så jag vet inte hur det brukar vara. Men det fanns inte så mycket att tillägga. De var ju på varandra genom...
Vad är det för bild ni pratar om?
Det är artikelbilden för...
Ja. På Flammen? Nej.
Ja, när de skakar hand. Strand och Flam. Mm. I alla fall. Nu är ju Flam i rubrikerna igen med den här stämningen. Han är ju stämd för hot. Det är fan olaga hot det gäller.
Ja, han sa ju, avslutade med att han, nu har jag din adress.
Och sånt. Jo, exakt. Och nu har han gjorde ett avsnitt av sin dekonstruktiv kritik. Alltså, jag kan inte säga det jävla ordet. Dekonstruktiv kritik heter hans podd på YouTube. Och jag tror det var i den där han drog fram det där att han är ju barnbarn. Jo, han är barnbarn till förintelseöverlevare.
Är inte alla det?
Ja, alltså, jag är ju definitivt det, för alla överlevde ju förintelsen. Så att, men han säger att situationen är särskilt allvarlig på grund av att han är då en multigenerationell överlevare av förintelsen. Av arisk förintelse av judar.
Ja, tack.
Så vi ska göra sympati då för att han mordhotar politiker.
Det som är så sjukt med det här, det är att ingen av... Alltså, han har ju polisanmält en MP-politiker, va? För typ trakasserier.
Ja.
Har han polisanmält?
Jo, nej, det är väl hon som har gjort
det. Hon har honom, ja, precis. Ja. Och han drar ju upp de här grejerna, men de har aldrig diskuterat det. De har bara diskuterat Israel. Hon har varit kritisk mot Israel.
Jo.
De har aldrig diskuterat judar eller någonting.
Nej, och hon,
och det han påstår går ju inte att hitta heller riktigt.
Nej.
Det finns inget bevis för det.
Hon är lite en digital hatmobb mot mig flera år.
Så
han överdriver saker. Kan ni tänka er att de kan göra det?
Nej, han ska aldrig göra det.
Nej.
Det är så olikt honom.
Ingen av hans likar överdriver.
Nej, men det grejen med honom är att... Alltså, nu säger jag för några år sedan, men det är typ 10 år sedan. När han först började podda, när han blev kickad från SVT. Jag har berättat det här förut. Han har ju aldrig varit rolig. Nej. Han är ju komiker. Men han har aldrig gjort någonting roligt någonsin. Men grejen är att han verkar ändå som en lugn och förnuftig människa. Det här var innan jag blev riktigt radikaliserad i alla fall. Och det var någonting som hände i Israel för typ 7-8 år sedan. Det händer ju alltid någonting där. De mördar ju alltid folk. Så, och han blev så jävla förbannad. Det var ju någonting fram och tillbaka mellan Gaza och Israel givetvis. Och han blev så vokal helt plötsligt och var med i en massa intervjuer. Han var upprörd. Jag tänkte, shit, det här kommer ju att radikalisera folk. Han har ju varit sån en lugn, förnuftig och så här intellektuell. Pratar om, ja, fina saker.
Spattokig helt plötsligt.
Ja, och så blir han helt galen. Och nu ljuger hela tiden, bara helt hysteriskt, hittar på skit. Det här väcker folk. Och det är grejen att den här kvinnan, Maria Åkesson, Åkesdotter, hon blir ju radikaliserad av det här. Ja. Att ha en galen jude efter sig. Det enda hon var att poängtera hur många människor Israel har mördat. Hur många kvinnor och barn de medvetet mördar.
Ja.
Och då blir han upprörd på henne och kallar henne för nazistfitta. Det är jävligt radikaliserande.
Ja.
Så Miljöpartiet kommer att bli det nya...
Han sa skär upp dina handleder också.
Ja. Så jävla äckligt.
Kolla på Telegram.
Och sen är han offret på något sätt. Alltså, det är allvarligt.
Alltså han är jävligt lik Sigmund Freud, kom jag på. Eller är det bara jag som ser det?
Utseendemässigt?
Ja, om han skulle haft lite mer skägg.
Är inte båda judar?
Jo.
Inte det hela fenotypen.
Ja, men skulle han haft liksom hel skägg sådär som Freud, då jag tycker att det ser ut som far och son i princip.
Ja, det är det. De säger att judarna är inte en ras. Men vad fan säger ni om det här?
De är en familj.
Jo.
I och för sig är väl de är ju säkert alltså, inte så långt från varandra släkt. Nu vet jag inte vars Arons Flams förfäder traskar runt i Europa. Men båda är ju Ashkenazi.
Men många har ju ett rätt liknande utseende.
Alltså, jo, det är ju så.
Det är vissa drag som är väldigt tydliga hos många.
Det var väl mycket de här, att han hade de där glasögonen också. Men... det är som samma näsa och samma öron och
jag måste se bild på Freud.
Men kolla på Telegram.
Jag
skickar till en
fristående. Och det är ju...
Jag har inte installerat det i alla fall.
Vad fan?
Jag kan skicka på signal också om du vill.
Ja.
Nej, men det är ja. Han ljuger också en hel del. Titta på en grej.
Freud, ja. Han var ju en riktigt sjuk jävel.
Jo.
Och än idag så påverkas ju liksom psykiatrin och allt av hans galna idéer.
Jo, men
han framställs ju som den som vann mellan de här två. Var det Freud och...
Carl Jung.
Ja, Jung.
Jo, precis. Men det är ändå som de har diskuterat i Warstrike. Att de är på väg bort från Freud. Alltså, om man kollar på riktig psykologi. Folk som faktiskt är intresserade av att lära sig det mänskliga psyket. Så det är ingen som kollar på Freud. Det är bara propaganda. Samma sak med Einstein. Einstein är bara propaganda.
Oh ja. Einstein är bara propaganda.
Ja,
så att ja, de var jävligt lika varandra.
Så det där är ju två, alltså, det är två som intellektuella, psykologiska vapen som de har använt mot västvärlden. De här två judarna.
Mm.
Definitivt. Men på tal om judar. Jag tänkte att vi skulle prata lite om krisen som är på väg att komma. De pratade ju för...
Bensinpriser.
Ja, alltså en månad sen kanske. Om att vi hade 90 dagar med drivmedel innan det typ är helt slut. Om vi har noll på ingång då. Och började diskutera ransonering vid bensinpumparna. Och det är...
Gengaslåda på bilen.
Ja, men alltså det gäller ju... Det gäller ju allting. Det gäller ju inte bara drivmedel. Alltså börjar du ransonera drivmedel, då måste vi börja ransonera alla andra resurser. Ja. Alla transporter, allting kommer att stanna av till slut.
Ja, i alla fall går sämre.
Jo, det går saktare.
Och det här var ju en sån boomertagning av Trump när han sa, ja men vadå, USA producerar massor av olja. Så om oljepriserna går upp så kommer ju vi bara att tjäna massa pengar från.
Ja. Jo, men ni får ju köpa av oss.
Typ. Ja, precis.
De kommer ju tjäna mer på det. Men
ja,
det kommer bli problem.
Vissa oljeföretag i USA kommer ju tjäna pengar på det. Men som Andreas var inne på, alla andra, alltså transporter av allt kommer att bli mycket dyrare.
Absolut.
Och allt som tillverkas av plast till exempel kommer att bli mycket dyrare.
Så alltså, det kommer ändå amerikanska folket kommer inte tjäna på det.
Nej.
Inte ett dugg. Det blir
men bra. Visst, några oljebaroner i Texas, absolut. Jo. Det köper jag.
Jo, och det är det som är... Ett stort problem som vi har i samhället är den totala hjärntvätten. Jag vet inte om ni är medvetna om det. Men jag har alltså folk omkring mig som diskuterar hur de ska fara på semester i sommar. Och kanske till och med i höst ska de flyga till andra sidan jorden på deras planerade semester som de har längtat efter hela sitt liv.
Jag tror faktiskt inte det här kommer fortsätta så länge till.
Du tror inte det?
Nej, men vem vet.
Det kan du tror ju... inte det?
Nej,
du måste klara dig själv.
Jag tror USA och de kommer backa.
Ja. Men kommer Iran att backa?
Nej.
Nej. Det grejen är den att de måste göra såna jävla eftergifter att det...
Jag tror greppet över sundet är för starkt och det påverkar för mycket och det kommer göra att USA och de kommer backa.
Alltså det finns ju faktiskt en ganska uppenbar off-ramp för Trump som han redan har antytt lite grann. Och det är ju det här, vi har redan uppnått alla våra
mål.
Vi har redan vunnit kriget så vi behöver inte komma överens med Iran. Det är lugnt, vi har ändå vunnit. Och han har ju antytt liknande saker faktiskt. Om han känner att han kan sälja in det här till åtminstone delar av amerikanska folket, då är det ju en väg ut faktiskt. Mm.
Jo, men grejen är ju den att Netanyahu kommer ju inte att sluta. Det är det jag säger hela tiden. När ni pratar om att Iran inte kan göra si och så och att USA kanske kommer att ge upp, det spelar ingen roll.
Jag
försöker ju sluta fredsavtal.
Tror Iran kommer backa lite på... De kommer inte vara riktigt så hårda mot Israel till exempel. Här med, att inga attacker alls mot Hezbollah.
Jo, men det spelar
ingen
roll. Jag
tror inte Iran kommer hålla på det i längden.
Det spelar ingen roll. Israel kommer att fortsätta hur som helst.
De kommer att bomba Iran
till slut.
Jo, fast jag tror de kommer sluta med det nu. Och,
ett tag.
Och Iran kommer att backa i det här. Alltså inte backa på sina krav. Men de kommer backa lite på gällande det här med Hezbollah och det. För det är viktigast att Iran inte blir attackerat. Och så tror jag det hela kommer lösas innan sommaren. Men det behöver ju inte bli så. Det är bara min gissning.
Det kan bli, jag har också övervägt de här sakerna. Alltså, för saken är ju den att Israel har, alltså Iran har mycket fler projektiler att skjuta än vad Israel har. Och just nu så är ju Iran benhård när det gäller Hezbollah. Men i princip tror jag att det är uppenbart att Hezbollah inte är lika viktigt som Iran faktiskt. När det gäller det här Hormuzsundet så kan det ju bli så att Iran börjar liksom tillåta även amerikanska och israeliska skepp att passera så länge de betalar tullen. Och då kan ju Trump och alla säga att det här är fruktansvärt, det här är illegalt, det här är terroristbeteende, ingen bör betala den här tullen, men alla betalar den typen då. Det är enklast.
De måste få det att funka liksom.
Alltså det kan ju bli så, men det är mycket som ska klaffa. Jag håller med också om att det finns just det här att som jag förstår det, samtalen i Pakistan, alltså grejen är den att för det första, att Trump gick ut och sa att Irans 10-punktsprogram var en bra grund att förhandla på, det tycker jag är ett bevis för att han tog det här inte på allvar. Alltså för honom var det här bara ett sätt att backa från det här förstöra civilisation grejen. Så att han slapp typ kärnvapenbomba Iran.
Ja.
För att jag menar, alltså den där 10-punktlistan är ju som, alltså det är ju, USA kan ju typ inte gå med på de kraven. Det går ju inte för USA. Det är ju så att det är typ de mest maximalistiska kraven som Iran kan uttala. Det var ju typ att USA ska lämna Mellanöstern helt och betala skadestånd till Iran. Och inte lägga sitt skit om hur mycket Iran som de har och sådär. Så att när de då samlades i Pakistan så kom de inte överens. Och det var just frågan om Iran och Hormuzsundet som jag förstod det som de inte kunde komma överens om.
Men alltså Iran, jag tror ju Iran gjorde den här klassiken. Man börjar liksom högt för att ha något att förhandla om. Liksom. Så
det borde ju Trump känna igen. Det är ju hans gamla taktik.
Som i Monty Python, vet du.
Jo.
We have to huggle.
Jo, men det är som, alltså, min poäng är bara att Israel kommer inte att sluta.
Så, alltså, nej, men det tror inte jag. Alltså, jag tror de kommer sluta mot Iran.
De kan lugna ner sig. Alltså, Iran kan lugna ner sig. USA kan lugna ner sig. Men Israel kommer fortsätta som vanligt. De är inne i någon sjuk jävla hybris-grej.
Alltså, tror inte de kommer fortsätta mot Iran? Om de blir pressade?
Israel?
Ja.
Israel kommer fortsätta i Libanon först. Ja, de kommer ju till Iran till slut. Och de kommer in i
längre
i Syrien.
Fram kanske. Men
de
jag
kommer
tror inte
trycka sig in i Syrien också.
Om de blir pushade lite av USA. Plus att de har fått så mycket problem på grund av Iran.
Det går inte att pusha dem.
Nej, men alltså, jag tror de är rätt skakade av Irans svar mot Israel. Jag tror inte de vill fortsätta det där.
Folket kanske. Men
de
tycker att det är skitbra. Det de gör i Libanon tycker
jo,
de är
bra. De blir ju pushade av sitt folk också. Ja. Så att om folket är emot att få massa iranska missiler mot sig så kommer det påverka ledarna.
Det finns väl en oppositionsfigur i Israel som är emot kriget som är ganska populär, tror jag. Han menar ju, han är emot Netanyahu egentligen. Mm. Och han kritiserar allt som Netanyahu. Vad är han het nu då? Heter han Bennett? Nej, vad heter han? Han är emot, han heter väl Bennett. Visst är det han? Han är emot Netanyahu. Och han säger att kriget är totalt misslyckande. Men det är inte så att han är emot i sig liksom, tanken att kriga mot Iran.
Ja.
Men han tycker ju att Netanyahu är typ helt värdelös och har misslyckats med det här.
Alltså det jag har upplevt bara det är att det verkar som att Israel är rätt skakade över Irans svar och förmåga. De trodde att de liksom skulle kunna undvika allt.
Jo, men grejen är att de fortsätter alltså, det de håller på med i Libanon nu, det är helt horribelt. Alltså de bombar Libanon varenda
dag. Jag vet. Och så har de ju gjort
länge. Och de hejar på.
Men den biten jag menar bara, jag tror att de kommer sluta det här mot Iran. Jag tror de kommer fortsätta mot Libanon.
Och du tror att Iran kommer att
jag tror de med tiden så kommer det backas där. Israel kanske lugnar ner sig lite grann bara just medan avtalen sluts. Sen kommer de säkert börja igen mot Libanon. Men de kommer akta sig för att attackera Iran på samma sätt innan. Som de har gjort tidigare.
Men problemet med det, alltså jag kan typ tänka mig. Men problemet med det är ju det att alltså i Israels planer så måste Iran neutraliseras typ.
Mm.
Iran och Hezbollah måste neutraliseras. Till varje pris.
Det är sant. Det är sant.
För, och om de inte lyckas med det nu, då är det ju bara för att slicka sina sår och fortsätta igen senare. Och det här fattar ju Iran.
Men strategiskt från deras del hade ju, mer strategiskt hade ju faktiskt varit att bara rikta in sig på den ena.
Ja, det är klart.
Att ta båda på en gång blir för svårt.
Mm.
Jo, men de har väl inte attackerat så mycket i Iran sedan det här började.
Nej, det är ju mest USA som jag har förstått. Ja. De har riktat in sig på Libanon. Ja. Det är sant.
Så det här Libanon-grejen är ju en jävla smygattack. Medan hela världen kollar på Iran.
Ja.
Som massmördar av människor i Libanon och skapar en korridor. En buffertzon.
Buffert.
Det var ju en
Lebensraum.
Ja.
Det var ju en iransk politiker som tidigare tror jag har varit utrikesminister eller liknande. Som räknas som en sån här moderat politiker i Iran som liksom började prata om olika sätt som USA och det här var innan det här liksom avtalet vapenvilan kom med, olika sätt som USA och Iran skulle kunna få en vapenvila och hur det skulle kunna gå till och sådär, han började liksom offentligt prata om det. Hans hus blev sönderbombat. Hela hans familj blev dödade i en israelisk attack.
De riktade sig speciellt alltså mot...
Ja, alltså mot sådana...
att han hade gjort det.
Ja, alltså eftersom att de såg honom som en som kanske skulle föra fram något förslag som USA gillade. Så Israel vill ju inte få slut på kriget. Så
nej, precis.
Nu när de väl har fått med USA på spåret också så... De vill de ju avsluta det.
Ja, jag kanske har fel om det.
Vi sa väl kanske inte det, men de hade ju utlyst en 2 veckors vapenvila. Ja. Och var det timmar eller var det minuter efter att
så bombar de
160 bomber i Libanon. Mm. Vilket fick Iran då dra ur.
Israel har ju aldrig brytt sig om, de slår ju till precis hur som helst i alla länder runt omkring dem. Mot vad som helst. Alla andra länder hade fått hur mycket skit som helst.
Till och med Syrien nu, ja, så är det ju. Men till och med Syrien, nu när Syrien är styrt av SOG, så,
yes, ja, precis. Mm.
Så krigar de ändå i Syrien och härjar. Mm. Det är så jävla otacksamt.
Jo.
Så kan de inte ta det lugnt och typ, ja.
Det är väl för att Syrien också ingår i stor Israel.
Så är det. Jo, allt ska med. Det är hela vägen till Israel och Israel är den enda kraften som kan hindra dem.
Men Egypten attackerar dem inte, va? För det ska ju vara ända bort i Nilen, va?
Jo, men de har ju köpt Egypten.
Ja, Egypten blir ju betalade för att hålla
sig. Men de har ju krigat med Egypten tidigare.
Och du menar 60-årskriget typ? Eller
vad? Ja, de har ju försökt provocera
på 70-talet.
USA att attackera Egypten och massa saker. Alltså de skyllde väl det här, vad heter det, USS Liberty på Egypten.
Ja, alltså de prioriterar ju starka ledare och rörelser som är uttalat antisionistiska. Saddam Hussein var ju en, Assad var en. Och de Gaddafi. Har ju blivit, ja, Gaddafi. Nu var ju han inte ganska långt ifrån det som var stor Israel, men han var ju ett problem för att han hade liksom en ideologi som skulle kunna sprida sig till Mellanöstern också.
Jo.
Sådär.
Jo.
Sen har du ju Iran och Hezbollah, alltså motståndsaxeln, som också måste bort. För de är ju typ så här, alltså icke-korrumperade antisionistiska. Medan Egypten är ju liksom ingen fara just nu. I princip.
Men det finns ju en stor grupp med Shia som också är hört till den där axeln i Irak också.
Ja, precis. Jo, ja, absolut.
Så det är ju hela det området. Syrien, Libanon, Irak, Iran.
Men det de gjorde med Libyen, det är ungefär så de vill ha det. Libyen är ju helt förstört. Mm. Det är ju så här stamkrig typ.
Mm.
Konstant kaos. Mm. Och så hade de velat ha Iran.
De här häftiga som skjuter lite raketer och sånt där från
Jemen,
ja. Vad är de för något? Är det någon av dem Shia också? Eller?
Ja, huterna, de är Shia. De har ju tagit över, de startar ju, Jemen var väl förut i princip en proxystart till Saudiarabien. Och huterna startade ju som ett inbördeskrig för att de ansåg sig förtryckta och sådär. Och jagade ut Saudiarabien därifrån typ, kan man säga. Och de är också totala fanatiker. Mm. Israelhatare.
Ja, de har lite motståndare runt omkring sig där faktiskt.
Ja, men det har de. Och
det är inte
de,
konstigt.
Även om, alltså, grejen är den att även om Iran ingår ju inte i stor Israel.
Nej.
Men Egypten gör det. Men de prioriterar ju Iran för att Iran utgör ett hot. Just
delar av Egypten, delar av Irak, va?
Ja,
halva Irak. Går väl där. Ja, halva Irak, jag tror.
Men delar av Saudiarabien också ju. Det är ju faktiskt.
Ja, precis.
Och ända upp till Turkiet.
Ja.
Så stora delar av Syrien, hela Libanon, Jordanien förstås och sådär. Och så en liten del av Turkiet typ.
Jemen då, hör det till? Eller det? Alltså,
nej, det är nog så långt. Det beror väl på, alltså, jag tror att det är en ganska luddig beskrivning.
Gick floden. Inte någon jude där någon gång i historisk tid? Nej, då borde det tillhöra. Jo, men 40 dagar i öknen och sånt där. Var det inte där nere?
Det kan ju hända att de vill ha hela Saudiarabien och Jemen.
De gick ju lite fel när de skulle gå tillbaka från Egypten till Betlehem eller vad det var. De var ju vilse, vet jag.
Vilse i öknen. Mm.
Jo, men det jag tänkte säga med krisen i alla fall innan vi kom av oss till det där, till själva Iran, det var att, alltså, det som har hänt redan nu innebär en kris. Alltså, vilket kommer att göra resor i princip, ja, de kommer att vara väldigt dyra om inte ens existera. Alltså, tänk er så här, flygbolag och alla de här företagen som har bokningsservice och allt sånt där, de kommer vara helt så här, inte ens behövas. Det finns inga flyg. Så, alltså, såna där
alla
grejer.
Alla de jobbar med.
Nej, exakt. Och, alltså, jag tänker typ priset på stål, priset på timmer, allt sånt där kommer skjuta i höjden också.
Har du börjat preppa nu då?
Alltså, jag har redan preppa.
Sen, ja, just. Erkänner du det?
Va?
Erkänner du det?
Att jag preppar?
Ja.
Ja, så jag
prepp... Det är man ju aldrig utåt, vet
du. Jag preppar bara mentalt. Ska aldrig preppa fysiskt. Nej, men det är viktigt för folk att fatta vad kanske en potentiell ransonering skulle betyda.
Jo.
Det grejen är att, alltså, jag tänker ju som en socialist. Va? Om vi hade haft ett etniskt svenskt Sverige och jag styrde och de grejer som jag skulle vilja prioritera. Och det är att Anna Borgs lön, som är vd för Vattenfall, 18 miljoner i månaden, per år, ursäkta. 18 miljoner per år. De pengarna skulle gå till mina räkningar. Nej, men och vi kollade ju upp så här, vdn för Volvo, vdn för alla de här då, statligt eller delstatligt ägda företag.
Allt hade gått till ditt preppingförråd.
Nej, men det hade gått till folket. För grejen är att när folk håller på att svälta ihjäl, för det kan komma till det en vacker dag. Svenskar, vita svenskar håller på att svälta ihjäl och så sitter någon jävel på 18 miljoner av mina skattepengar.
Mm.
Och sitter och lever gott.
Till något paradis någonstans.
Ja, och far till någon jävla tropisk ö någonstans och hänger. Mm. Så kan vi inte ha det. Och då kommer man ju måste prioritera också. I ransoneringen så måste ju friska arbetare måste kunna fara till jobbet så att vi kan fortsätta producera. Och sen måste man då kolla på vad är det vi behöver producera? Vad är viktigt? Är det viktigt att alla de här jävla TikTok-seperna ska sitta och tjäna pengar och göra bullshit? Nej, de måste ut i arbetslivet och börja producera. Och sådana där grejer måste man hålla på med.
Ja.
För att då är det sådär, då är det darwinistiska omständigheter. Vi kommer måste tänka om. Och det är ju någonting som jag längtar till. Alltså, inte att allting ska kollapsa, men att folket börjar fatta vad livet faktiskt innebär. Ja, ja. Vad kampen innebär.
Grejen är det att ransonering är ju, även om man inte är direkt inblandad i ett krig eller en konflikt så, där, så kan ju ransonering bli rätt tungt. Och det som var under andra världskriget för Sverige, det var ju, jag menar, det var ju väldigt bra här jämfört med övriga Europa. Jo. Men det var ju mycket som saknades. Och samhället idag är ju inte lika bra på att klara sig mer självständigt som det var på den tiden. Mycket större andel av befolkningen var bönder och man hade fortfarande minnet av hur man gjorde saker själv. Vi har ju kommit väldigt långt ifrån det.
Jo.
Så att jag tror ransonering på liknande nivå kommer vara svårare i dagens samhälle.
Det kommer vara en chock.
Ja.
Det är ungefär som inom, om man säger coronarestriktioner och sånt där, det var som en väldigt light version. Alltså man måste börja tänka kollektivt i Sverige, ta hand om folkmassan.
Tänk dig när värmen försvinner från många lägenheter.
Exakt.
Som inte alls klarar att vara uppvärmda om det inte finns liksom...
Men då räcker det att det är 10 grader ute så blir det jävligt kallt inne, kan jag säga.
Jo. Då kommer folk plötsligt på att det finns en verklighet och att lever liksom.
Exakt. Så, och, det var det jag tänkte på. Vi måste börja, det är som en kliché att säga att folk måste lära sig att börja odla sin egen mat och sånt där. Det är en kliché, men Sverige måste lära sig att vi måste ta hand om oss själva. Det svenska folket måste lära sig att vi måste ta hand om oss själva.
Precis.
Och då är det en sak som står emot det. Vad heter det? Står i vägen för det. Det är EU. EU har massa regler och lagar som gör att vi inte får vara självständiga. Mm. Som till exempel nu funderar regeringen på att sänka skatten på drivmedel ner till den minsta EU-nivån i 5 månader, tror jag. Mellan maj och september.
Ja, för att kompensera så.
Ja, och sen så har de också ett förslag till EU. De vill ta bort, de vill slopa skatten helt tidsbegränsat och ta miljardlån för att betala för det.
Mm.
Och då är det så här, ja, men vi skickar ju just 120 miljarder till Ukraina.
Ja, precis.
Synd. Vi hade ju kunnat använda det.
För bensinen istället.
Ja, för fatta om vi hade haft en stat som hade kunnat subventionera drivmedel till folket. Mm. Så vi kunde ta oss till jobbet. Och vi kunde göra, vi kunde föra
bygga upp riktiga lager som vi hade förr.
Jo.
Så enkelt hade det bara varit egentligen. Så att.
Och vi hade
alltså, jag tror ju folk kommer, när det börjar kännas så kommer folk börja ställa helt andra krav. Då inser de att de här politikerna vi har bara låtit sitta där vid makten inte var något bra. Många kommer vakna till av det.
Och jag hoppas att, och det har jag sagt tidigare, att svenskarna hittar varandra. För att de här etniska klanerna som vi har i vårt land,
de har
redan hittat varandra. Ja. De har redan nätverk.
De samarbetar.
De köper 50 kilo ris i månaden. Jo. De har det, bara i garderoben.
Jo, och så delar de med sig med sina vänner och släktingar och allting. Ja. Grannar.
Hur många kilo ris har du i garderoben? Frågar jag lyssnarna. det är bara att börja köpa nu. Varje gång du får handla, köp två.
Är inte potatis det mest effektiva? Alltså visst är det?
Det håller ju inte.
Kolla på Irland.
Du måste ju ha rätt sätt att
förvara
potatisen. Ja, precis. Har du det så är det jättebra. Ett vanligt skafferi eller någonting är det inte speciellt bra. Då är ju ris och...
Nej, det behöver ju mörker och typ 8 grader.
Ris, pasta... Det är det som funkar.
Mm. Men det är lätt
och länge.
Det är lätt att odla.
Jo, det är så jävla. Du kan råka odla potatis.
Jag vet att alltså, Sverige när det introducerades så fick ju Sverige problem med överbefolkning direkt typ.
Jo.
Och det var till och med så att så här, konservativa politiker stod i riksdagen och sa att vi måste förbjuda potatis typ för att det här håller på att spåra ur.
Jo.
Ja, men det blev en massa dagdrivare, du vet, om du har en gård och så har du typ så här 12 ungar och alla överlever, bara en kan ju ärva det.
Fast det ledde ju till en rätt schysst utvandring och att vi faktiskt expanderade, så att det är inte så illa.
Och sen upptäckte någon att man kunde göra brännvin av det och då var det.
Precis, då slutade folk äta istället för
det. Ja, men det blev ju en jättekris faktiskt. Ja, nu spårar vi ur det här.
Jo, men Irland hade ju också en intressant historia med potatisen. De käkar ju 5 kilo potatis per man per dag. Det är ganska schysst. Det är en sån där liten säck du köper på Ica, ja. Och du dör ju, om du käkar så mycket potatis varje dag, du dör
det måste bli för mycket.
Ja, det är inte nyttigt. Alltså potatis är en rot som vi har lärt oss att äta. Det är inte nyttigt.
Alltså andra rotfrukter är bra. Problemet med potatis är att den är för mycket kolhydrater i. Det är därför den är... Ja, Max tror inte på den här idén, han har fel. Så att,
nu kommer vi in på en helt annan debatt. Nu spårar du ur direkt.
Jo. Men fortfarande... Oavsett vad, det finns andra rotfrukter. Ja, det finns andra rotfrukter som är, alltså om du äter kolrötter till exempel eller morötter, det är inte alls lika mycket kolhydrater i dem. Ja, det är jätteseriöst av dig Max att bara skratta istället för att säga något.
Ja.
Det finns ju långsamma kolhydrater.
Jo, men det är det som är grejen. Alltså andra rotfrukter är ju helt annorlunda än potatis. Att, det är stor skillnad på morot och kolrot och potatis.
Och innan potatisen kom till Sverige, det var ju typ det som var huvudkosten för 99% av alla svenskar.
Ja.
Morötter och alltså typ den typen av föda.
Men problemet är ju, fattiga människor har alltid fått äta på det sättet. Och det har blivit för lite utav kött och animaliskt och sånt där. Medan de rika har ju alltid kunnat se till att ha en hög nivå på det. Bra kvalitet på maten.
Jo, men grejen är att vi har ju ändå verktyg, även om det kommer att bli dyrare med diesel och grejer. Vi har ändå verktyg för mer effektiviserat jordbruk idag än vad vi hade för 200 år sedan. Så vi hade ju kunnat klara det som folk ur en sån här kris.
Absolut.
Och jag tror att om vi kommer i den här krisen så kommer vi att få se folk som utmärker sig själva och hitta på nya lösningar. Det är inte
jag
bara,
tror ju vi kommer klara det också, men det kommer bli svårare.
Ja, men vi kommer få helt andra prioriteringar. Det är det som är så vackert. Att, alltså, du kommer inte prata med jävla... Ja, nu kommer det finnas mindre smarta människor, men folk som fortfarande tror att vi ska åka på semester i september. Ni säger det och hon skrattar, men jag tror verkligen inte på att planen flyger om några månader.
Alltså,
allt beror ju på hur du fortsätter där nere i konflikten.
Ja, det gör ju det.
Jo, men det är fortfarande ett lagg. Det kommer bara att bli värre och värre tills det blir bättre. Och det är typ efter, jag vet inte när, september. Jag har ingen aning
om hur långt lagget är. Det som redan har hänt nu kommer alltså...
Exakt, fördröjningen av gasen. Men framförallt, alltså Europa, typ Storbritannien och Tyskland är väldigt beroende av naturgas.
Mm.
Det är inte vi på samma sätt, men de här länderna driver väldigt mycket grejer.
Alltså, en annan potentiell grej, det är ju det här att hela petrodollarsystemet bara fallerar.
Kan kollapsa, och det öppnar ju nya möjligheter.
Det känns
det är ju bra. Det är bra, men det kommer bli ett kaos innan det nya strukturer har liksom ersatt det. Så är det ju. Vi kanske måste gå runt och så här, köpa mat på Ica med kinesiska yuan och sådana här.
Ja, exakt. Jag ser fram emot. Jag ska få ett kinesiskt kreditkort.
Sen,
istället för att handla Intel-processor från Israel så köper jag en jävla kinesisk processor. Fan vad schysst.
Men
det är ju en grej jag tänkt på också. Konsumentprodukter. Alltså sådana här produkter som bara ska underhålla oss.
Mm.
Sånt är ju, det är sånt som försvinner direkt när det blir kris.
Ja.
Och tänker vad ett jag vet inte, PlayStation 6, vad heter de nu för tiden? Nästa generations konsoler. Ingen kommer att kunna köpa en sån.
PlayStation 5 Pro kostar ju redan över 10 000 kronor.
Ja, exakt. Så att det kommer bara, alltså, dels är det ju grafikkorten till datorer när kryptominingen tog fart, de gick upp i höjden. Nu kan du köpa grafikkort för 25 000 som typ kostade, jag vet inte, några tusen, 5 000, 10 000 innan.
Det blir lite dyrare nu.
Ja, och sen nu när vi har AI-boomen, RAM kostar utav helvete. Det dubblerats, triplerats.
Men de behöver så mycket RAM för AI.
Och vad produceras av det? Ja, inte riktigt vad det kostar.
Underhållning.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, precis. Det känns som att 99% av AI-satsningen är memer.
Memer
och typ folk som sitter och så här chattar med en chattbot. Ja. Typ.
Och nu, det var en rolig nyhet jag läste för några veckor sedan om OpenAI. De håller ju på att gå under. De håller ju på att gå i konkurs.
Okay.
Man kan ju tycka att det går jättebra för ChatGPT. Alla pratar om ChatGPT, alla använder det.
Håller de på att gå konkurs?
Men vet du vad som kostar? Det är när alla jävlar säger thank you. Kan ni tänka er hur många miljarder gånger per dag folk skriver in thank you till ChatGPT?
Ja, då måste man bearbeta det.
Du måste ha processkraft för att svara på thank you.
Du menar att man har fått hjälp med en fråga så säger någon tack.
Man tackar en jävla AI-bot som att vara artig mot.
Ja, den märker ju inte ens det.
Nej.
Egentligen.
Men det är som ett exempel på hur vi slösar bort våra resurser.
Mm.
Så att AI-boomen kommer att krascha helt om det inte sätts till några speciella åtgärder. Och det är såna här lyxgrejer. Ja.
Jag tror ju inte att AI-boomen kommer att krascha. Tyvärr.
Du tror inte?
Nej. Ja, alltså om det blir en kris kommer det såklart gå neråt, men AI är ett starkt verktyg, så att det...
Ja, när vi har breaking news, brytande nyheter har vi, sprakande. Vad är det som har hänt?
Orbán förlorar valet i Ungern. Han har erkänt ner.
Nej, vad fan. Vad är det för någon som vinner istället då?
Det är, han heter...
Jag vet inte. Det kanske är en bättre, men det lär...
Nej, det är inte en bättre. Peter Magyar från Tissa Party.
Han heter Magyar.
Vad är han då? Är han så här europeisk vänlig? Eller vad?
Ja, han
EU-vänlig.
Han har gått till val på att återställa Ungerns relationer med EU och NATO.
Oh, det sämsta av allt alltså jag har vunnit.
Jo, men jag tror alltså Ungern, Orbán har haft stora problem. Orbán, han har ju varit premiärminister i 15 år typ, något sånt där. Men problemet är att EU har ju blockerat en massa bidrag som Ungern har varit beroende av från första början.
Att de inte bara gått ur EU alltså.
De har ju fått så mycket pengar, så det har väl varit svårt att tacka nej. Och Orbán har väl byggt upp mycket av ekonomin kring de här bidragen som är ganska stora. Men sen är det också så att Orbán är ju ett av få länder som har fortsatt köpa energi från Ryssland.
Mm, precis.
Och det finns en gasledning där som har varit väldigt viktig, som går via Ukraina, som har pajat. Och Ukraina säger ju att det är för att ryssarna har bombat sin egen gasledning. Men Orbán har ju sagt att det här är ju ett sätt för Ukraina att påverka det ungerska valet. Alltså att göra att elräkningarna i Ungern blir så dyra, eller gasräkningarna blir så dyra att de kommer rösta på någon annan istället. Mm. Och nu verkar det alltså som att det ser ut som att de får 52% de här utmanarna av rösterna. De är väl inte alltså lika liberala som typ liberalerna i Sverige, men kanske som SD typ i jämförelse typ.
Men det som är illa är ju ändå det här EU-vänliga.
Alltså, ja, de är väl.
Jag hade kunnat, alltså den viktigaste biten med Orbán är just att han har fört en sån politik och att han har varit liksom motvalls med det här med massinvandringen och
jo.
Han har faktiskt tryckt på såna här saker att du vet på infödda ungrare ska få fler barn. Det är ju väldigt annorlunda än alla europeiska politiker i princip.
Han har varit faktiskt rätt bra, det får man gärna. Han verkar älska Netanyahu. Så,
och de är typ sossar eller något liknande. Men jag menar, jag tycker ju det som de gör i praktiken är det viktiga, det som faktiskt blir gjort.
Jo, det här med, alltså skillnaden mellan typ Trump och Orbán är ju att det här pro-israeliska har varit alltså signalpolitik mest från Orbán. Medan Trump har, du vet,
gjort allt.
Ja. Så att jag håller med. Jag tycker också att det här är en tråkig utveckling. Och nu blir det väl typ de enda i EU som är så där anti-EU. Det är väl Slovakien nu då. Robert Fico. Han som överlevde ett attentat för ett tag sedan. Så att,
vad heter han? Fico?
Fico. Jag undrar om det uttalas Fico egentligen säkert.
Antagligen.
Men ja. Nej, han har erkänt sig besegrad nu, Orbán.
Mm. Ja, det är trist. Det är...
Ja, men det är typ trist. Alltså jag vet, alltså han är ju uppenbarligen... Alltså det känns som att han är en Rupert Lowe i alla
fall. Jag pratade ju med ungrare på Nordic Frontier för några år sedan. Och diskuterade. Alltså, de kunde som inte säga exakt vad det var han gjorde som var så hemskt. För han har ju stoppat flyktinginvandringen. Det är väl det han har satt stopp för. Men han har ju fortfarande arbetsinvandring. De har ju kineser och indier som kommer dit till exempel. Men det är ju inte miljoner.
Men, alltså,
han dränker ju inte landet i rasfrämjande.
Alltså, självklart kan man hitta förbättringar för honom. Jag menar, men man måste ju bara titta på hur är han jämfört med andra europeiska ledare. De har ju såklart varit bättre.
Ja. Och då är det så här, han anklagas ju för att vara någon senare som har myglat sig till makten och allt möjligt.
Orbán? Där.
Jo.
Ja, han ser väldigt han ser väldigt senskt ut.
Jo. Men
inte alls.
Du tror inte?
Nej, jag tycker inte alls att du tror det. Men visst.
Alltså jag tror...
Går man långt bak så kanske, vem vet.
Så, han är ju heller inte det här som vi pratade om. Det här att det är liksom att partiet bara luras. Att det bara är för rika människor typ. Utan han har ju haft en politik där han har värnat om det ungerska folket.
Ja, han pratar om det ungerska folket hela tiden i sina tal. Det är fan, det gör ingen annan. Alltså, kanske när Rupert Lowe hade nämnt britter i sina tal.
Ingen påstår ju att han är som Hitler eller Oswald.
Det är svenska politiker påstår att han är Hitler.
Som gör det faktiskt.
Vad hette han i Storbritannien? Var det Oswald?
Oswald Mosley.
Ja, just det. Mosley var det, precis. Mm. Nej, men alltså ska man hela tiden sikta så högt och bara säga att något är bra om det är perfekt, då då kommer man aldrig få liksom uppnå något, tror jag.
Jo. Och... Nej, men om vi hade en politisk representant som vann ett val i Sverige och stoppade all flyktinginvandring. Alltså all.
Och nej, det hade ju varit...
Det hade varit en bra början.
Det hade inte varit perfekt, men det hade liksom varit bättre.
Exakt. Mm. Vi får se vad som... Men det är väl lite det som hände med Polen också nyligen. Att de bytte ju ledning. Och jag vet inte om det har...
Och då blev det också mer gay där?
Det blev mer gay där. Mindre konservativt i alla fall.
Det blev nog inte så stor skillnad, för att Lag och rättvisa, de var ju typ inte, tror jag, EU-motståndare, och de var ju definitivt inte NATO-motståndare. De var ju dock lite, de var ju invandringskrig, alltså de gjorde väl liknande åtgärder inom invandringen som Ungern, men de hade inte det här som Orbán har, att han är emot NATO och mot liksom de grejerna. Så att jag vet inte om det blev så stor skillnad i Polen. Alltså han är ju globalist, han som är premiärminister nu. Vad heter han? Donald? Han heter ju Donald Tusk. Någonting. Tusk, ja. Donald Tusk. Men jag vet inte om det blev så stor skillnad. Jag tror att risken är väl att det blir mer skillnader i Ungern nu med den här nya. Men jag vet inte så mycket om den här politiken. Jag vet att media i Sverige har ju klagat på att han inte är tillräckligt liberal, typ. Men det säger kanske inte så mycket. Jag tänker att han är som SD, typ. Alltså är det katastrof.
Mm. Några andra grejer jag skulle vilja diskutera innan vi lägger på. Det är ju den här nyheten om att Trump råkade erkänna, eller bara erkände, att de försökte skicka vapen till de här protesterna i Iran innan kriget bröt ut, men att någon stal vapnen. Att de inte kom fram.
Inte fram. Mm.
Men, kurder? Eller judar. Jag vet inte. Nej, var det kurderna?
Ja, jag tror det var kurder.
Det var kurder.
I Irak eller i... Jag tror de lämnade vapnen till kurder i Irak, va? Och så skulle de typ ta vidare in i Iran, men stannade någonstans. Kanske hos kurder i Iran eller Irak.
Det är ju inte så... genom kurderna.
Det är ju inte så smart. Och speciellt inte med tanke på att USA just har blåst kurderna totalt. Och övergett dem. Och låter
i Syrien. Ja, menar du i Syrien? Ja, precis.
Ja, låter IS-kungen där är ett fritt med dem.
Men någonting det poängterar och underblåser, det är ju att de försökte ju elda på de här demonstrationerna så att det skulle bli oroligt i Iran. Så att de kunde bryta in och motivera ett regimskifte. Men ja. Iran slog ju ner stenhårt på det där. Och mördade 40 000 pers på 2 dagar. Nej. Men det är det de påstår. 30-40 000 människor mördade de på några dagar. Det är helt jävla sanslöst. Alltså vet du vilken jävla slakt det är?
Jo,
nej, men det är ungefär som 40 avhuggna huvuden på bebisar under några timmar.
Alltså... Och Trump satt ju och hetsade på hela tiden. Fortsätt protestera, hjälp kommer snart, hjälp kommer snart.
Mm.
Men protesterna slutade innan Trump hann mobilisera någon. Så det kommer ju långt senare. Men jo så är det ju. Det var ju, vem var det? Vad heter han? Mike Pompeo skrev ju på... Han var väl Trumps utrikesminister ett tag under första mandatperioden. Pompeo, han är ju en sån här riktig superneokon. Han skrev ju på... Pompeo heter han, ja. Pompeo, inte Pompeo. Han skrev ju på X typ att där kring på nyårsafton typ gott nytt år alla iranier som protesterar på iransk gator och alla Mossad-agenter som går bredvid dem.
Skrev han så?
Ja, han skrev så.
Shit. Var han rolig eller var han helt seriös?
Nej, var han helt seriös.
Det var ganska roligt sagt.
Han ville väl visa hur insatt han var i hur saker och ting fungerar. Och han är ju en neokon, så han skäms ju inte över sådana där saker.
Nej, och det var så intressant att de avrättade ju en massa Mossad-agenter i koppling med det där också.
Ja.
När de bröt ner mot protesterna. Så, jo, nej, men det visar ju på det där. Att de försöker ju hitta någon sorts minoritet i landet. Och spä på dem. Och jaga upp dem så att det blir protester. Och så kan de filma och få några så här virala klipp när iransk polis slår tillbaka, skjuter folk. Och sen blir det så här globala jävla, globalt uppror. Och sen kommer den här jävla näsapan, vad heter han? Reza Pahlavi. Det är ju han som ska ta över Iran. Exilprinsen. Ja. Exilprinsen. Och han är ju nu inbjuden till Sverige. Han är tydligen i Sverige just nu. Det står under söndagen.
Mm, han ska tala i riksdagen imorgon.
Ja.
Han är inbjuden av SD och KD.
Precis. Och han har ju inte bott i Iran. Han föddes väl i Iran, men han har inte varit i Iran på...
Inte sen revolutionen.
Nej, precis.
Jag tror han var 16 eller 17 när revolutionen var. Och det var 79, va?
Ja.
Och sen blev ju de landsförvisade. Så ja. Han har ju bott i USA sedan dess.
Och han tycker att han äger rätten till att ta tillbaka tronen där. Och ja. I Sverige bland exiliranierna och i alla andra västländer med exiliranier så... Jag vet, är han populär? Är det de protesterar för?
Det verkar inte som det. Det verkar typ inte som det. Alltså, det verkar ju typ som att... Alltså många exiliranier ogillar ju den islamiska republiken. Men de gillar inte shahen heller.
Nej.
För shahen var ju typ en väldigt auktoritär regim som fick hjälp av USA och Israel att slå ner hårt på all opposition typ.
Ja.
Och ha väldigt dåligt rykte på grund av det. Så han är ju, men han har ju typ lyckats anordna sig protester i vissa delar av Europa där de har gått runt med porträtt med honom och så.
Mm.
Det har han. Ja.
Men hans syfte i alla fall är att han ska ägga Sverige mot Iran helt enkelt. Han säger, jag uppmanar Sverige att ställa sig på det iranska folkets sida. Utvisa regimens ambassadör och förbereda sig för att samarbeta med en övergångsregering. Så det är ganska starkt.
Jo. Alltså det han vill är ju i princip att Sverige ska bryta alla diplomatiska relationer med Iran.
Sverige ska sätta sig i skiten.
Och det är ju alla typ... Alltså relationen mellan Sverige och Iran är ju så dålig så att det är ju typ där nästan redan nu.
Jo, precis. Så det var den nyheten att han kommer hit och agiterar. Sen var det den här andra grejen om att vi har riksplaner anses bidra till den svenska säkerheten. Där regeringen förbereder sig på krig med Ryssland och har i en proposition föreslagit att skicka svenska soldater som en del av en NATO-insats i Finland. I propositionen framgår det att politikerna anser att man inom en överskådlig framtid ska kunna befinna sig i en konfrontation med Ryssland. Och det här är ju en del av upprustningen av försvaret givetvis, men också vår roll inom NATO, bara någon sorts gräns mot Ryssland.
Mm.
Och ja, så vi ska alltså reta upp Iran, vi ska reta upp Ryssland ännu mera, så att vi stänger dörrarna mot mäktiga krafter, om man säger så. Och vem har vi på våran sida? Vi har Trumps jävla kollapsande imperium och Europa och EU som kommer gå på knäna inom kort. Det är det vi har.
Först kom Trump att försöka ta Grönland och sen kom han att kräva liksom total lojalitet.
Mm.
Det är typ så det kommer att gå till. Och om man läser såna här, du vet, tankesmedier hit och dit och militära experter och så, så är det tydligt att det här storkriget mot Ryssland planeras att utspelas i Skandinavien.
Mm.
Och det arktiska området som det kallas. Det är också hett, det vill säga typ Grönland och Nord-Norge och ja, men, hela den biten. Så att, alltså det är tydligt att de planerar ett krig och att det ska utspelas så här omkring. Det ska vara liksom slaget om Östersjön och lite sånt där. Det är dit de vill ha det.
Mm.
Jag vet inte om ni minns det, men det var ju något sånt här att det var ju något sånt här MSB hade planerat för att man skulle måste ha, var det typ 1 miljon, kunna göra 1 miljon gravar snabbt i Sverige.
Shit.
Kom ju fram.
Det låter stabilt.
Att det skulle bli ett problem inom snar framtid att man skulle behöva begrava jävligt många. En halv miljon var det, låt mig.
Så det var inte miljonprojektet.
Har inte folk dragit upp om det är i samband med det här med corona, vaccinationerna och allting?
Ja, fast det här var, det kan hända, men det här var ju 2024 i alla fall som MSB tog fram en plan.
Men det de har gjort då är ju de som menar det helt enkelt att vissa myndigheter och sånt inom Sverige har förståelse för att det kanske kommer börja dö folk på grund av efterverkningarna av vaccineringen och sånt. Men ja, man vet inte om det stämmer och sånt.
Jag vet, alltså som det lät på liksom MSB och deras samarbete med Svenska kyrkan då var ju att det var för krig.
Jo, men precis. Precis.
Ja. Vi behöver förbereda för att omhänderta stupade soldater, säger Katarina Evenseth från Göteborg.
Det kan ju vara både och. Vem vet.
Absolut, det vet man aldrig. Men det är ju tydligt att de vill att det ska bli krig i alla fall. Våra politiker.
Så är det. Och det är det som känns så trist när vi går mot den här krisen. Att vi ska spendera vår tid och våra resurser på att bygga upp någon sorts NATO-försvar mot Ryssland och hetsa mot Iran. Medan vi borde förbereda och typ odla potatis nu.
Jo.
Så, jo.
Jag håller med.
Nej, folket får helt enkelt göra uppror och så bygger vi om det jävla landet. För det är paj.
Tyvärr är det ett tag kvar innan folk inser det, hur illa det är. Men det behövs väl lite...
Ja, men när de inte får fart på sin jävla semester i sommar, då...
Ja,
det kan nog svida.
Eller när det blir kallt i lägenheten.
Ja. Då kommer jag dit med min socialism. Och så kör vi. Yes, men med det så kan vi lägga på locket. Och så pratar vi om donationerna. Vi har fått in några swishar. Vi har som vanligt Alexander med en fråga. Vad anser ni om swingersklubbar och liknande? Rakt in i ugnen, säger jag.
En styggelse.
Ja.
Swingersklubbar. Ja, det är illa.
Det är också sånt illa. Där som blir...
Finns det någonting värre i stort sett? Alltså,
nej, det är riktigt.
Jo, men alltså, det finns det ju. Men alltså, det är riktigt illa. Jag menar, det är ju verkligen... cuckold grej, bara det att man gör det helt öppet och gillar det.
Jo.
Jo, alltså det är riktigt total dekadens faktiskt.
Det går ju verkligen emot hela det här också, att jag menar, påsamheten, hela det här med att man ska ju veta vem som det går är far emot, till barnet.
Liksom. Ja, det går emot folkhälsan.
Ja,
det förstör ju allt.
Men det jag menar, alltså, det är till och med värre än typ prostitution och sånt. Det gör det som.
Jo, det är det. Om du är singel och går till en prostituerad, det är ju inte alls lika allvarligt.
Nej, men då blir ju liksom att hålla på köra swingersgrej med,
jo, men det är som,
tillsammans
är det,
med sin fru. Liksom, på
sådana saker som öppna förhållanden och moderna grejer och jävla... Nej, det är inget bra för folk.
Yes. Du har en mild betyg där. Det är inget bra.
Det är inget bra. Yes. Sen har vi Malin. Nu ska vi Nordfront. Tack så mycket för det. Det var veckans donationer. Så vi tackar för att ni donerar. Tack för att ni lyssnar. Sprid gärna podden i era kretsar till de trevliga grannar ni har. De behöver höra våra åsikter gällande de här sakerna. Ja, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka och god kväll.
God kväll. God kväll.